Let's snacka plast med Anders, Hanna och Ted.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 26 av Let's snacka plast. Med mig Anders och med min kollega Ted.
Mm-hmm.
Och min kollega Hanna.
Yay!
Och vi har en gäst idag också. Vi välkomnar han med en gång. Tjena Claes.
Hallå.
Läget.
Nej, det är gött alltså.
Lugnt och skönt hemma hos dig, Claes. Ingenting som håller på att stöka.
Nej, jag har ju två bortskämda rescue dogs som försöker riva stället medan vi försöker ha dem på gött. Försöker sätta ett bra ljud här, men nu är de ju lugna.
Ja, vad gött. De tar efter dig helt enkelt, bara Riot. Rakt av.
Ja, de är jävligt ouppfostrade faktiskt.
Ja, de ser ju nu att du sitter lite ockuperad sådär, då passar de på liksom att ställa till med jävel, för nu kan inte säga något eller göra något.
Ja, men det är exakt så det är. Jag sitter faktiskt och tittar på dem nu, vad fan de håller på med.
Ja, det är gött. Hur har Hanna haft det då? Det sista.
Ja, men jag har haft det bra. Det har varit stressigt de senaste dagarna, så jag är ganska sliten. Jag kom hem sent i måndags, så jag har haft tisdag och onsdag på mig att ladda om, och det har hänt både det ena och det andra. Så att,
Du får nästan ta och köra någon sån här liten applåd eller någonting. Något litet ljudklipp här.
Ja,
kan du rota fram det?
Ja, men det brukar jag. Bara hittar han sådär.
Exakt.
Får vi passa på att gratta både Claes och Hanna.
Exakt.
Jädra mäktigt. Här sitter vi med två stycken medaljörer, Anders.
Ja.
Ha? Det är grymt.
Vi är inte dåliga.
Nej.
Nej.
Ett stort grattis, Hanna. Första NT:n tog en hedrande bronsmedalj.
Ja.
Vi satt som på nålar hela helgen och hade direktkommunikation och peptalk i realtid riktigt.
Ja, verkligen. Ja,
sjukt. Så jag plockade ut hjärtstartaren från bilen och hade den i närheten. För att man visste ju aldrig vad som skulle hända. Liksom.
Nej, ja, det var omtumlande. Men superkul i alla fall. Så jag får vara nöjd.
Det får du verkligen vara.
Jag tycker det är fantastiskt alltså. Gå in sin första NT och göra en sån prestation och spela så bra. Och det var ju inga nybörjare som du spelade mot direkt. Det var ju otroligt duktiga spelare. Så nej, fantastiskt.
Ja, tack. Men fan, jag kände att jag hade mer att ge. Alltså. Det är lite surt, men ja.
Men du, hur gick det? För att du kastade ju bort en disk också.
Ja, alltså på liksom banans svåraste hål. 320 meter, par 4. Man står uppe på typ en skidbacke kan man säga. Men det finns ju inga skidbackar i Skåne. Men, så när man kommer en skidbacke. så jag kastar, tar i, kommer världens mot. Vind och den flyger in i liksom en skogsdunge. Förmodligen så fastnar den uppe i trädet. Men vi letade, vi var hur många som helst som letade efter min disk. Hittade den inte. Så jag får gå upp på toppen igen och dra mitt tredje kast från 10. På ett 320 meters hål. Så att, det var kul.
Men hittade du den sen då?
Eller den nej, jag fick ett sms typ klockan 9 på kvällen att det var en i FP, eller vad säger jag, i MP 50 som hade hittat den. Så att han la den på vid 10:01 där på söndagen. Så att jag fick med mig den på rundan.
Grymt. För det var ju också det du var väldigt nervös för, att det var skit i helvete. Inte bara att du kastade dåligt på hålet, utan att du blev av med den bästa disken.
Ja, det var ju den jag använde på typ 8 av 18 hål. Så att jag fick ju sån ångest. Så att, det var lite tufft.
som tur är så har vi pratat igenom det här nu. Vi har ju liksom diskuterat det att ha en utav de diskarna som man förlitar sig på mest. Nej, nej, nej. Det gör vi inte om igen. Nu har vi fler.
Jag har två i vägen nu.
Så. Mm. Det är gött. Klasse, du mosade på rätt friskt på hål nummer, vad är det, 17 va?
Jag, det hålet Hanna som du kastade bort den här disken på. Första rundan så drog jag för långt på andra kastet OB.
Alltså, det är så stört.
Så att jag drog förbi korgen ganska långt in OB. Och det var då jag kände att jag ska skaffa en sån här jävla distansmätare som folk har. Där kastar väl kanske 190-200 meter istället för, jag vet inte, 180 då kanske. Jag vet inte vad mitt första kast var, men...
Ja, det är helt sjukt.
Det var, men jag var jävligt nöjd, för jag tog nog... De hade ju så här longest drive i uppenbarligen inte i pool A då, men vi hade i pool B, så tror jag att jag fick den. Men då var jag jävligt taggad på det andra kastet, liksom. Tänkte, nu ska jag lägga den innanför cirkeln. Not so much.
Skulle diskat ner till piranan där istället.
Om man får bryta in med en grej angående de här buskarna som du hamnar i. Dennis i våran grupp i finalrundan hamnade också i de buskarna och fick nästan loss disk på sitt andra kast. Får sen slänga sen ut en roller desperat liksom, och typ alla vi blöder för vi har liksom varit inne och knötte den här busken för det var en jävla tajta liksom. Och sen står han kanske på typ 70-80, kanske mer 90 meter och stänker i den en sån riktig sån Conrad drive på korgen och tar sitt par. Och jävligt mäktigt alltså.
Men gud!
Så det är en P40 det händer alltså. Det är så det är.
det var sjukt fett alltså. Det var en värld.
Mm. Ja, mäktigt.
Mm. Vi passar på att gratulera Claes också då.
Ja, grattis.
Ja, det var helt sjukt.
Det var inte din första NT, men det var den första på länge, eller hur var det?
Jag, senast jag vann en NT hette det ju SFGT. Det var väl Helsingborg 1999 som junior. Det var väl också SM då. Så jag vann junior SM då. Men ja. Och sen gjorde jag en Open NT 2001 i STGO. Och sen har jag inte gjort något mer NTS. Ja, förutom i Linköping då, för några veckor sedan.
Mm. Det är ändå sjukt att det är 20 år sedan, Claes, när du säger 2001. Det är så stört.
Ja, men då tror jag att det var typ du och Dacke som tjatade med mig upp. För då var jag ju jävligt skadad och liksom rätt off. Men jag kommer ihåg att liksom, jag hamnade där ändå och jag var mest sur, tror jag. Men sen har jag...
Alltså jag har någon gammal bild alltså i huvudet så här. Jag vet att vi åkte upp. Vi måste ha åkt buss upp. Det är nästan helt 100 på. Gjorde du inte det?
Tänker du första gången då?
Nej, alltså typ 2001 någonstans. Jag åkte vi bil då. Jag kommer inte ihåg. Men jag har något sånt gött minne. För när du bara går och släpar din Wall City bag liksom efter dig. Och bara diskarna typ rasar ur. Och liksom ett par gött trashiga shorts. Och Converse då är det. Och så alltså sjukt skönt liksom. Det är minnen man har liksom.
Det var en annan tid.
Helt enkelt. Ja, grymt.
Vi får ju säga.
Nej, men det var ju...
Vi måste ju säga det nu att det är ju stort att få ha dig med här, för så du är ju säkert omnämnt ungefär 30 000 gånger. i den här podden, så det är härligt att vi får ha med dig live in person också.
Ja, men det är ju en ära och men då kan jag ju nästan liksom dra storyn här och varför jag kastar frisbee igen.
Ja.
För det går ju till så att en kompis som jag har jobbat med och turnerat mycket med ringer mig och säger bara, har du kastat frisbee när du var liten? Och då ringer jag, eller han smsar mig och frågar, och då ringer jag upp honom och säger bara, du, nu ska du få höra, jävla vad jag har kastat frisbee. Hur så? Och så säger jag, nej men jag tror, det finns en podd om discgolf, jag tror de pratar om det i den podden. Så vi liksom börjar snacka om gamla minnen och jag skryter ju så att liksom ja, men jag kör ju på liksom det, som jag gör liksom. Men och sen så börjar jag ju lyssna på den här podden och märker ju att Ted pratar om gamla minnen och sådär, och liksom det tänds någonting litet hos mig ändå, Och jag liksom lyssnar mer och kollar runt lite. Bara, aha, discgolf, det verkar ju vara en grej nu liksom. Till saken hör jag att för typ ett halvår före gav jag bort alla mina diskar till min syrras kille. För jag var ju verkligen klar med det. Och jag hade liksom så här hittat någon låda med massa priser och gamla minnen och sånt som jag hade slängt också. För jag var så jävla klar med det där. Det var kanske typ förra hösten allt det där var. Men, och sen så typ rotade jag lite grann mer i det där. Och så tar jag med mig när diskar ut med en tjej jag dejtade i Norrköping och provar Norrköpingsbanan typ så här lite hemligt så. Det är väl typ början av maj. Och det var svintråkigt och kallt. Och gjorde jag jävla ont i armen och typ så där. Allt sög faktiskt. Kasta dåligt gjorde jag också. Kort kastade jag. Ja, men det sög liksom. Men så gick det en vecka så bara, fan, vi borde kasta frisbeen, för hon tyckte det var kul liksom. Och jag tänkte, vi provade att Järva liksom. Jag har alltid älskat Järva. Jag har ju liksom varit ja, men holy grail liksom så. Åkte dit. Det sög, det var inte kul. Det kom i kapp någon snubbe med en hund. Asgullig hund, blev lite peppad. Och så började vi gå med honom. Och då var det som att jag tände till liksom, för att det var en snubbe som var helt okej på att kasta. Så hon, som Henriette, bara sa, fan, det hände någonting med dig där. Och man bara, ja, jag skulle ge, alltså, vad fan, det blev ju tävling liksom. Det var liksom gått 8 dagar någonting. Och där bara, då exploderade det liksom. Och då hörde jag väl av mig till dig, Ted, typ. Mm. Och jag hörde av mig till Håkan. Och jag hade googlat mig själv, som man ju gör. Och sett att Kalle Ulvinen hade skrivit om mig, om att jag var betydelsefull för honom när han var liten och sådana grejer. Så jag skrev till honom också. Och så blev det sån jävla fart på allting. Då lyssnade jag på Kedja ut när Håkan snackade om att jag var hans mentor och fick honom att kasta vita diskar liksom. Och så bara, hans sätt att prata om discgolf var så jävla härligt liksom. Och sen dess har jag ju varit besatt liksom.
Otippat.
Så där är det en story liksom, att Kedja ut, eller förlåt, Kedja ut hade en del i det, men Let's Snacka Plast fick ju mig och börja spela discgolf igen, och det är ju jävligt fint, och att vi hittar varandra igen, Ted, efter så många år. För jag har ju haft blicken ganska bort från det här.
Jag gick tillbaka och kollade gamla typ, jag tror jag skickade något sånt messenger mest till dig typ, det måste vara typ 20 ja, men typ 2013 2014 någonstans där, 2013-2014, när jag var sponsor till Prodiscus, då skickade jag en Prodiscus-disk där det var liksom en ring, runt cirkel. De har ju deras stamp liksom med ett kryss över. Och stod det respekt i, så tror jag skrev så här, det här måste vara någonting för en gammal god punkare liksom. Men då var du ganska färdig med sporten, kan jag säga direkt.
Ja,
dålig respons.
Det var dålig respons. Jag ghostade den.
Ja. Så är det.
Ja, men man blir nästan lite tårögd av den här historien.
Det är jag är liksom, jag är så otroligt tacksam att jag har hittat tillbaka till det här. Och liksom varje gång jag nu har jag ju liksom en ganska allvarlig armskada liksom, och det är därför jag slutar. Men jag är jävligt tacksam så länge jag får hålla på med det här liksom, och träffa alla och folk som man har växt upp med och fostrats av liksom, att man träffar dem igen. Det är liksom nu på den här men den här finalen, så Thomas Hallberg kom och coachade mig de sista hålen och bar min väska liksom, och var så här men jävligt cool mot mig, och jag minns ju liksom när jag var tonåring och han körde på alla tävlingarna, jag och han och Laszlo, vilka det nu var liksom. Det är ju jävligt speciellt liksom. Det är väldigt betydelsefullt. Så att ja, man är tacksam som fan alltså.
Ja, det är grymt. Alltså, det är så sjukt kul. Och vi alla är ju så extremt tacksamma att du är tillbaka igen. Det är ju råmäktigt. Jag tyckte att det var rätt passande också att så här högst flux, första gången vi träffas på typ 20 år, är hål 1 på Onsala-banan liksom. Där vi typ stötte på varandra för första gången. Mm. Mer eller mindre liksom.
Jo, men så måste det ju varit. Det måste ju varit annanstans kring våren 95 då, som vi kan börja kasta ihop.
Vilket sätt att sluta cirkeln då? Eller liksom starta cirkeln igen?
gas. Aha. Sluta, det gör vi inte. Utan nu är det bara gasa.
Jajamän. Nu
lägger upp en liten bubblare där. Jag säger bara par SM 2022.
Ja, vi får se. Jag vet inte riktigt hur det blir med mig med 2022. Jag har ju om en vecka får jag väl veta om jag kan få en operation och ta bort brosket och bensplitter och sånt som jag har i min armbåge. Mm. Och andra säger ju att det är ett års rehabilitering. Men jag tycker det låter som jävligt länge. Alltså.
Finns inget år för dig. Håll i hatten så jag bara.
Nej, men så det ger sig. Vi får se hur det blir för mig där. Jag försöker tävla och spela så mycket jag kan nu till så att det kanske blir av.
Mm. Ja, det ger sig. Vi håller folk uppdaterade kring din armbågshistoria helt enkelt. Jag tänker vi tar lite mer kring det. Men du Claes, jag har ju alltid lite frågor som jag brukar ställa till folk. Så jag tänkte att vi kör den. Även om jag troligtvis vet en hel del kring detta innan så tänker jag att det kanske finns andra som skulle kunna tycka att det är lite intressant att höra. Är du med på lite snabbisar?
Ja, amen.
Då... Ja, vem är du? Det har vi redan sagt. Det är ju Claes efternamn.
Jag är Claes Nordin. Jag heter Claes Terby när jag dominerar västkusten och andra ställen. Men det har jag lämnat bakom. Jag bor i Stockholm, har två hundar som sagt. Jobbar med musik och sånt.
Mm. Vad är det för ålder på en sån?
En sån här gubbe? Jag fyllde 40 för några veckor sedan, vilket känns helt sjukt faktiskt. Jag tycker synd om de andra i masterklassen.
Ja. Helt riktigt. Mm. Och familj, har du dina hundar just tillfället?
Ja, mina dags, det är det jag har. Min mamma och min syster såklart. Och min lilla systerdotter Filippa.
Precis. Hemmabarnen nu för tiden?
Ja.
Har du någon?
Nej, ja. Alltså jag bor 500 meter från Tanto. Max, där jag är och puttar så mycket jag kan. Annars är det väl Järva och Västra Haninge som jag brukar vara på och spela på. Det är också de enda banorna som jag hunnit spela på i Stockholm. Eftersom jag inte kan kasta så där.
Har du inte spelat Tantolunda?
Nej, jag har bara puttat Tantolunda.
Det är rätt coolt ändå. Mm.
Det är ju 7 hål och det är ju minigolf liksom. Så att...
mm. Och det var ju så att du började spela discgolf?
Ja, 94-95 någon gång.
Jag har svårt att sätta fingret på exakt när det var vi drog igång de första, men jag skulle säga det någonstans.
Jag började ju på Kapareskolan då, vid Kaparebanan i Onsala hösten 94. Jag kommer liksom inte ihåg ifall man började småkasta lite grann den hösten redan, eller ifall det var våren som det kom. Men jag minns ju att det var liksom efter den här World's Biggest helgen som vi träffade varandra.
Mm, det måste det ha varit. Jag är ganska bra också. Du, vilken var din första disk?
En World's Biggest Shark. 175 gram orange.
Det är så jävla sjukt. Ja, råkoll. Ja, det är grymt. Vilken var den sista disken du köpte då?
Jag köpte två Firebirds. Maxvikt Star Firebirds i typ midnatt igår tror jag. Jag har inte hunnit köpa några sen dess.
Det är gött. Vad tycker du om koriander då?
Jag tycker det är great alltså. Jag hörde att någon inte gillade det i podden som sa att varför har man typ var det tvål i mat? Då vill jag fråga, varför har man mat i duschen?
Sant.
Jävligt bra falafel i Lund i helgen alltså. Käkar du någon falafel i helgen, Hanna?
Nej. Jo, det är icke.
Ja, det är bakläxa. Alltså.
Ja, förlåt.
Ja, så är det. Yes, vi studsar vidare ifrån de små korta då, fram till lite. Vi brukar köra det här veckan som vart. Och nu har det varit ganska mycket veckan, men jag tänker att vi kommer in på NT-tävlingen lite senare. Vi kan bränna av den här stackars silverserien som ingen jäkel har koll på vad det var som spelades egentligen. Det var ju Stafford Open som spelades i alla fall i New Jersey. Och jag har bara skrivit vinnarna, för det är väl ungefär det som jag tror att det de flesta känner till. Michael Johansson var väl med i MPO någonstans tror jag, men Missy Gannon tog hem det i alla fall i damernas där va? Kul tycker jag. Alltså inte helt förvånande att se henne på pallarna då, tycker inte. Sen i MPO så gick ju Matteo och typ krossade, kan man säga. 11 kasts vinst fram till tvåan.
Ja, det var kross.
Ja, såg du Anders skinsmatchen från GK Pro?
Om jag gjorde.
Ja, det är klart du gjorde. Luke Samson var ju med.
Jajamän. Han fick $200. Han vann.
Ja, det var inte dåligt det.
Nej, det syntes att han var lite nervös. Och hans första sån här grej. Och. Men det var roligt. Och, ja, det var ju roligt gäng. Med MJ och Mario och Luke. Och så var det han, Connor O'Reilly.
Ja, han. Ja, det var spännande. Men, alltså, man ser ju på... vad heter han? Luke. Vilken bussa gossen har han då? Mm. Han står och liksom halvflippar rasken lite.
Ja. Men, såg du vem som drog longest drive då?
Ja,
det var på den här hängande korgen.
Ja, var inte det med det?
Jo, jajamän. 166 meter och han typ låg en 5 meter från korgen. Eller?
Mm.
Det var köttigt.
Sneaky distance.
Mm-hmm. Verkligen.
Ja, han har det. Ja, jag tyckte det var kul att se, och framförallt kul att se att Luke kastade Svea i skogen.
Den älskar han.
Ja, visst. Jag säger det, alltså, den är sjukt underskattad. Jag förstår inte alla som dissar den, för att den är alltså en grym disk till just de typen av situationer.
Absolut.
Det är en ganska vass midrange, eller?
Ja, den är lite, ska vi säga, alltså du kommer få se den imorgon, Klubbe, 100%. Den är god.
Amen.
Ja, men den är ganska, jag ska säga att den är flippig ur boxen för oss som har lite pulver liksom. Så att den är grym att hajseflippa till typ spikrakt med lite lätt liksom, en riktigt god inspelad rockare.
Mm.
Från rakt ur kartongen, om man säger.
Nice.
Jag beställt...
Med ett sjukt glid.
Mm, verkligen, glidet är ju det som sticker ut.
Den är helt galen, den bara går på, den bara, du vet, man tror, ja men nu stannar den. Nej. 40 meter senare stannar den.
Ja, det var ju det, det var ju ett ace run han hade där på skinsmatchen, och den seglade långt förbi korgen. Men jag har beställt 2 nya Svea, för jag tycker min är lite väl flippig, så jag har
vad blir det då?
2 nya färger på väggen.
Vad blir det för något? Ingen glow?
Nej, det var det inte. Utan det var nog en orange och en grön eller något sånt där, tror jag.
Grön är ju typiskt bra färg. Alltså.
Vad sa du det?
Och fast grön var en fantastisk färg. Så, alltså.
Den är bra på
ja, men deras, det är väl de här poison green, eller vad heter de kallar dem för.
Precis.
De är verkligen, den är inte grön. Du hittar den i vilken buske som helst, kan jag lova. Annars, ja. Sen hade vi ju en annan liten tävling som gick av. Det är ju knappt någon som har hört någonting om den egentligen. Jag vet inte. Någon sån här Sant Hans backar. Det verkar vara en sån backhopptävling mer eller mindre. Nej, men vi hade ju NT i Lund. Och jag vet inte, det känns nästa. Hanna får fylla i lite känslor och tankar lite senare kring det. Men vad hade vi där? Hanna, du kan väl ta vilka hade vi på i damerna?
Ja, det var väl, eller det var Sofie som tog hem det, ganska överlägset vill jag väl säga. Hon spelade 3 superfina runder, verkligen stabilt och väldigt få misstag. Sen så var det Lykke från Norge som kom och hälsade på, som tog hem andra platsen. Och sen fick jag nöja mig med en tredje plats där bakom de två.
Absolut ingen skämskudde på överhuvudtaget om det, utan det är så, återigen en fantastisk prestation. Jag tycker att det är så grymt. Du kommer in och verkligen gör en fantastisk tävling rakt av. Det är, och du visar att du har där att göra dessutom redan
ja,
från start.
Det är väl lite skönt. Alltså jag tycker att alltså, till det stora hela så är jag faktiskt nöjd.
Det ska det vara.
Men alltså Lykke gjorde ju en sjuk tredje runda. Hon gick ju på -1. Så att det hade krävts en del från min sida för att behålla den där andra platsen. Hon, det var
helt, ja, det är bra,
helt magiskt.
Det var väl samtidigt lite skönt då att hon faktiskt, hon vann ju den andra platsen.
Ja. Ja, men gud, ja, det gjorde hon verkligen. Så att hon är värden till 110%.
Ja, det är faktiskt något helt annat att känna sig upp, att man själv tappar och faller bakom, än att någon annan liksom jagar i kapp på ett ja, men extremt liksom så högpresterande sätt.
Ja, för det är det verkligen. Alltså gå in och gå och verkligen göra en sån fantastisk sista runda, det är svårt. Det har vi pratat om också innan, liksom just det här att man, alltså det är svårt att värja sig mot någon som går en riktigt, riktigt bra runda och liksom presterar på den nivån. Det blir ju lite, man kan ju bara hänga med. Antingen så får man hänga på och gasa om, eller så är det liksom bara att stå. Men jag tyckte du gjorde helt rätt. Du hade ju, jag vet att vi pratade lite under rundan. Vi sa ju det, alltså du har ju god marginal bakåt, så att, känner du, har du feeling liksom, så är det bara att gå för det du känner för. Så att jag tycker att du gjorde ett fantastiskt bra spel. Alltså så här strategiskt så var det väldigt bra. Sen hade du lite oflyt med en del kickar och sånt. Liksom, så att...
Ja, men precis. Spottar, men det var ju... Gud. Jag hade ju 3 puttar som borde ha suttit på typ 15-16 meter. Men jäkla kort. Nej, men det var ju lite där nerver och rutiner kommer in. Det såg man ju skillnad på Lycke och Sofie till exempel. Alltså man märker att de har varit med mycket längre. Och det tar jag ju med mig. Alltså jag tar med mig så mycket från den här helgen. Och det var inga snälla hål. Det var tufft.
Den banan är ju, man blir ju bestraffad jävligt snabbt när man, och det är inte bara det att man missar sin linje och man tappar sin birdie-chans, utan när man tar ett tidigt träd eller ett träd mitt i och får en kick in, då är man ju liksom, då får man ju rädda sin bogey.
Verkligen.
Men det är också kul att den är så utslagsgivande liksom, tycker jag.
Ja, verkligen. Alltså det var ingen super FPO-bana vill jag väl säga, men jag tycker ändå att jag tar med mig mycket från den. Gör jag.
Vad gjorde du? Vilken var din bästa runda? Vad gjorde du då? Hur gick du?
+6.
Ja. Men det är ruggigt bra skjutet.
Ja.
Och jag menar så här, alltså visst, det är ingen FPO-bana, men jag tycker att ni gjorde det riktigt bra. Ser man till både du och Lycke och Sofie, så spelar ni ju liksom extremt bra golf. Så att, men det är också så här, alltså just sådana banor som är så tuffa. Jag vet att vi har ju pratat lite om det, både du och jag, Claes, och även liksom vi andra också. Det är ju så här någonstans att man får liksom, men, anpassa sitt spel efter det som bjuds någonstans. Man vet att men, det är en tuff bana, jag kommer inte kunna göra liksom birdies på rätt mycket. Eller här är det kanske mer... rädda par eller spela par eller liksom ett över, och liksom försöka att inte mentalt ta stryk av det, att känna att ja, men det här tar, utan mer se också så här, vad kommer alla andra prestera på det, eller liksom, vad har jag själv för chanser att göra liksom vad jag kan. Så jag tror att det är lite det som är, det är nog svårt, alltså, så precis som du säger, märker man att det är en tuff bana och den börjar äta på en psykiskt, och ja, jag vet inte vad man ska göra liksom. Man får bara försöka stå tillbaka och känna liksom, okay, jag gör det jag kan.
Ja, men det som jag tycker också var lite tufft är att när man känner att shit, nu fick jag på ett bra kast, men man blir ändå straffad för att det är så jävla tajt och det är så långt och sen så, ja, sen kan det väl tycka vad man vill om det, men vissa hål har ju OB på ställen som är naturligt OB ändå, som man kan bli straffad över. Alltså man ligger liksom redan i skiten. Ja. Blir man dubbelstraffad, och det tycker jag, det gillar jag inte.
Nej. Det är väl det, alltså det är väl det vi ser oftast, att man, alltså att vissa barndesigners gör liksom att det blir lite där tyvärr dubbelstraffning liksom. För det kändes som att, alltså, ruffen var så tuff. Och ligger du i ruffen så är du redan, alltså du får typ pitcha ut för och jag kan tycka att dra en OB-linje till exempel i det, och sen inte, alltså du får backa en meter ut, men du har fortfarande typ samma läge, och så ska du ändå pitcha ut liksom ditt OB-kast. Ja, nej, det är väl inte... Men jag sa det till Claes, och så när jag tittade på banan och sett de hålen, jag sa så här, jag hade nog kastat mycket fairway driver, tror jag, och midrange. Alltså mer, och liksom typ, alltså det var ju som du sa, Claes, du tog ju fram typ destroyern och sånt när du kom ut på det öppna liksom.
Där, ja, precis. På. Ja, jag diskade upp den delar för mig. Det var ju ganska blå. Var det första rundan som var, vi gick i samma pool också, Hanna, så vi hade ju exakt samma väder. Men det var väl första rundan som var jävligt blåsig, var det inte?
Mm. Jo, då, det var den.
Då kunde ni, där jag kastade KC-rock annars, där tog jag T-bird rätt mycket, för jag kände liksom att jag behövde skära vinden hårdare liksom. Men då har man ju också det liksom, att då gäller det fan att få ner disken. För att den kan ju dra iväg eftersom det är så jävla mycket höjdskillnad och kullar liksom, och landar lite snett så börjar det rulla. Och nej, jag tycker att det är kul och utmanande bana, men ja.
Vi har lite det här på veckans topic sen, så jag tänker vi grottar ner oss lite i banan och designen alldeles strax. Vi bara river av de andra klasserna första som vi skrivit upp då. Vad hade vi en period där, Anders? Hur hade vi det där?
Jo, för då var det ju Max Rigetnig som gick och vann. Spelade riktigt solid. Men han hade en flåsande Josef Berg bakom sig. Som till och med liksom, han kunde inte hålla sig. Han gjorde ett ace näst sista kastet. Eller vad var det? Näst.
Ja, nej, det var ju på hål 11.
Ja, precis.
Men, de hade ju en grupp bakom sig bara. Det var ju sånt här ace-hål som så de sponsrade med 1000 spänn eller vad det var.
Ja, det var coolt. Och sen så var det Tobias Söderqvist och Linus Karlsson som delade på tredje platsen, eller?
Ja.
Yes.
Satt,
40.
Linus, men jag måste bara säga Linus då. Han, vad var det? Vad gjorde han sista rundan? Han klättrade lite grann där.
Ja, gud.
Han låg väl plus 3 tror jag innan. Något sånt där, var det något helt galet var det. Skitsamma. Han gjorde en jävla uppryckning i alla fall.
Han börjar väl med en plus 1 runda. Det känns ju lite grann som att det är typ så här, man är discgolf bakfull från att ha tagit ett EM silver och så ska man gå ut typ så här 4 på morgonen och spela frisbee och så bara jag är lite trött på det här nu kanske. Och sen så från plus 1 så hämtar den ända sig hem tredje platsen. Det är ju jävligt grymt alltså. Jävla lirare.
Han har sån extremt hög kapacitet. Det är så häftigt att se liksom, just när han går in och gör detta. Det är riktigt coolt faktiskt.
Ja, verkligen.
Ja, hoppas att vi får se han ta en riktig batalj om nästa år nu. Vi får hoppas på att nästa år blir bättre, för nu kommer det ju en hel del större grejer liksom, och så kan vi se om vi får över någon stackare till staterna så att vi kan se lite vad vi... Men det som Christian Bengtsson skrev på Ska vi snacka där, det krävs ju ett par tävlingar liksom för att se. Alltså du kan inte åka dit en tävling och tycka liksom att... Utan det krävs en del för att liksom köra av det.
Precis.
Men MP40, där har vi ju Claes som tar hem det. Det var också en tuff batalj mellan dig och Dennis ju.
Ja, verkligen. Dennis är ju svincool liksom och duktig, och vi låg väl lika fram till hål, eller till att börja med så ledde han ju och jag och Hangvar låg delad två och jag låg vi låg 3 kast efter. Ja, sen precis. Kastade jag OB på hål 1 och låg 4 kast efter, och sen hämtade jag väl hem det. Så låg vi väl lika inför hål 11, tror jag. Nej, då ledde jag. Sen så låg vi lika. Sen så låg vi lika hela vägen fram till hål 17. Och sen så tappade han där. Nej, 16, förlåt. Hål 16. För det kommer ju, tävlingen slutar ju, liksom, eller banan slutar ju med 3 långa hål liksom. Och det var väl lite min gameplan att försöka bara ta det lugnt och inte göra bort mig fram till dess och försöka ta där, eftersom jag har lite mer buss än de flesta andra i min klass och grupp. Och det funkar ju typ.
Men ni tappade Jonas lite tidigare där, va? För jag såg att han halkade ganska snabbt.
Ja, han hade lite oflyt. Han hade ju, jag vet inte, det var ganska tidigt i tävlingen som... ja, men så här... Alltså dels fick han ju typ stå och vänta på kasta i typ 5 minuter på ett tidigt hål. För att det bara var så jävla mycket trafik och cyklar och gångare och män med livskris i så här tight som springer liksom 5 timmar per dag. Som bara liksom cirklar utkastkorgar och så att nej, det var samma för Dennis faktiskt på något hål, han fick stå fan hur länge som helst och man bara, sen när kastet kommer så blir det dåligt liksom det, jag slapp det faktiskt, jag hade ganska flit med trafiken. Men ja, nej, Jonas föll bara efter sen snabbare faktiskt, så det blev ganska snabbt mellan mig och Dennis liksom, vilket jag också, nej, men jag tänkte det liksom, för Dennis var jävligt bra andra rundan, då gick han 300 par, då gick jag par liksom.
Ni krigade ganska länge ni två.
Ja,
så alltså, hela helgen.
Ja, så grejen är att jag gjorde min första runda med Dennis också. Och han började med ett där hål 8 som är typ kanske 115 meter längs en cykelbana i en kulle, typ ganska svårt ändå. Och parkera den, så jag bara, shit, den här gubben, han har hatt och stil liksom. Han bara, han kör. Och hålet efter så gjorde jag en sån grej som jag snackat med minst 100 personer om att jag inte skulle göra. Inte gå på grejer som jag inte tror jag ska fixa. Och mycket riktigt så tar jag liksom lite i gallret och sen ner stolpen. Sen så rullar den 20 meter ner liksom. Så bara, ja, grattis, du har din bogey. Då tänkte jag, ja, det här var ju, det är så här det ska bli. Men sen försökte jag väl att eliminera den sortens utspel liksom.
Vad kom Robban 4 sen eller efter det? Paulsson.
Ja, för fan. Jävla god gubbe alltså.
Ja, han är grym alltså. Jag säger det. Jag var ju som sagt med i han måste ha fått nys om att jag har pratat om honom i podden också för övrigt. För att hux flux fick jag en vänförfrågan på fejan från Robert Paulsson liksom. Så att han är grym. Jag spelar ju Svindis tillsammans. Han är asskön.
Alltså vi hade ju andra rundan och tredje rundan var ju samma gäng liksom. Det var Hangvar och Robban och Dennis och jag liksom. Vi hade jävligt trevligt upp, de är jävligt fina. Så jag spelade med Hangvar i Linköping också. Så att, skitkul.
Ja, grymt. Hur var det i MP50? Vann Christian?
Christer, jävla, han är ju fan boss alltså. Han gick in andra rundan och gjorde en 7 under par. Det är sjukt alltså. Jag tror att den rundan gick väl max 8 under tror jag och tog barnrekordet eller något sånt. Så att
Kribba är kung alltså.
Ja, han är så jävla mäktig.
Ja, men kul. Så att det, och nu till helgen, Anders och Hanna och Klabbe, så har vi Delaware Disc Golf Challenge. Och även ett stort SM att se fram emot. Men jag tänker vi snackar in oss lite mer på det sen där. Vi har ju lite att ta av där med. Men jag tänkte kolla lite, nu när vi ändå har er på tråden, i två som ändå spelade NT och hade så. Vad tar ni med er från helgen som var absolut bäst då? Hanna, om du börjar.
Ja, men jag tar nog med mig för det första mitt eget spel tar jag med mig. Och sen måste jag ju säga att jag tycker att banan var ju väldigt fin. Alltså den var jättebra underhållen. Det är en jättevacker bana. Det tar jag med mig. Liksom att få träffa nya människor och lite nya erfarenheter och få prova nya saker liksom. Det var bäst med hela helgen liksom, jättebra sällskap. Alla mina runder hade liksom fantastiska människor runt omkring mig och
var det stor skillnad tyckte du mot de arrangemang du har varit med om tidigare?
För min egen del så tycker jag att det är en enorm skillnad. Det är liksom, ja, men allting runt omkring, det kändes väldigt proffsigt. Alltså Men ändå liksom superbra stämning och alla var så himla trevliga och välkomnande. Men, nej men det kändes som att det var på en annan nivå än vad jag är van vid. Jag har ju bara spelat i stort sett lokala tävlingar. Så amatörtävlingar här omkring. Så att för mig var det en superstor skillnad.
Mm. Coolt.
Klas då, vad var bäst med helgen?
Nej, jag tycker också arret var superbra. Spindisk var ja, men jättebra. Alltså, för den som jobbar i liksom någon form av så här kultursektor och arrangemang och mycket sådär så... när man inte tänker på arret alls typ, för att allting bara flyter, då är det jävligt bra.
Mm.
Det är liksom, man har liksom inga frågor. Man har liksom, allting är tydligt och sådär. Man nästan inte märker om att det är ett arrangemang, eller vad man ska säga. Då är det ju ofta liksom jävligt bra uppstyrt och genomtänkt. Mm. Och det tycker jag det här var. Det tycker jag liksom att Linköping också var så här. Verkligen proffsiga klubbar liksom, med rutin. Det enda som liksom jag ja, som var negativt var ju liksom att det är en park och det är massa folk där och man får vara med andra människor och försöka säger man coexist liksom och det kan vara, man vill ju kasta liksom.
Ja.
Så det kan man också ta med sig liksom att ett jävligt stort arrangemang på ett sånt här ställe liksom det upplägget kanske liksom,
funkar inte riktigt.
Det funkar inte riktigt.
Jag. Alltså det var för mycket väntan.
Ja.
Alltså som jag tror var en snubbe som jag såg han typ 6 gånger. Det var någon annan grupp som hade sett han 11 gånger. Liksom sprang upp där bredvid korgarna och han hoppade över 10 när vi skulle kasta ut. Liksom. Det var ju...
Ja, jag hade också en sån grej när jag liksom så här fick ryta till en kille så spring inte där nu. I det här par 5-hålet när man kastar in genom den här luckan. Liksom.
Mm,
för vi gick ju upp och liksom, ja, men så här, kollade att allting var safe liksom, just på grund av de här jepparna. Och man liksom får så här, men skrika på en spring inte där nu för det kommer en disk. Liksom. Jag har redan clearat, det är någon som tar ansats. Liksom. Vad kommer den nu? Och så kommer disken flygande. Liksom.
Ja.
Men några av dem inser man ju liksom så att det här är ju människor som självmediciserar liksom, så de kan man inte ens kommunicera med, de mår inte bra liksom. Och det är inget ont mot de människorna utan man bara inser så här, fan jag kan liksom inte styra den här personen utan den här personen får fortsätta springa över varenda jävla utkast på den här banan och det är så det kommer vara liksom. Och sen så är det också så som spelare så är det ju begränsat hur mycket man kan liksom ta på sig att styra folk för att man har ju fokuserat på sitt spel liksom.
Mm.
Så att det ja.
Nej, det är svårt. Det är samma som det hände mig en gång på hål 16. Då är det liksom träd på båda sidorna så kommer en gångväg där som man ska kasta över. Och jag kastar och så kommer det liksom en person springandes ut och då är jag ju redan släppt disken. Även om man liksom ansvaret ligger hos mig som kastare så är det omöjligt att se.
Ja, och där kan man ju då liksom, ska man rikta någon form av kritik till klubben eller till Arre eller vad som helst, är det så här, ja men det kanske behöver spotters på fler ställen liksom. Och då kanske man också ibland kan kasta fast det finns folk på som är där för att man vet att kommer den dit i värsta fall så kniper sporten den liksom, eller du vet, i absolut värsta fall. Men när det är att kasta längs en cykelväg 120 meter och man vet att ta den här jävla Speed 14-korvetten och den går ut på cykelbanan så alltså det är ju någon som kommer hem med huvudet under armen liksom, det är inte bra.
Mm.
Det blir inga mer tävlingar i den parken.
Mm.
Nej.
Så, ja.
Mm, det är bra synpunkter.
Det tar ju oss tillbaka till det ämnet som ni har pratat mycket om, det här med att Sverige behöver mer banor och mer tävlingsbanor.
Mm.
Mm. Där det liksom är fritt fram. Och bara spela discgolf.
Ja, men där discgolfen åtminstone har företräde på något sätt. Liksom. Här är vi, jag menar, det här är ju allmän mark. Det är en park. Det är klart att folk som som är ute och går med hunden inte typ så här, hänger upp sitt liv på att vi där kastar lite frisbee. Det vet man ju själv liksom när man går ut i sin park och sina hörlurar på och är trött från att ha jobbat. Och så är det något arr liksom. Man zigzackar lite grann, men mycket mer tänker man inte på det liksom.
Nej, så är det verkligen. Men vi får la se liksom. Alltså jag vet ju att, som sagt, spindisk är ju väldigt, väldigt bra. Så att jag tror att en del av dessa grejerna kan man säkert liksom ta med sig till dem också, för jag tror att de hade med stor sannolikhet satt åt sig. Det vet jag ju från det de är. Men det är ju svårt. Alltså en stor park med mycket folk som rör sig, det är ju hopplöst liksom.
Du vet. Det kanske handlar om att det är några andra extra hål man skulle kunna... Det är några hål som faktiskt är jättebra, men som man bara säger, fan, det här äter för mycket tid liksom, och det är för mycket risk.
Mm.
Parken är ju stor. Det kanske är några andra extra hål man ska lägga liksom på andra ytor typ.
Ja. Och mer spotters kanske. Jag vet inte om det hade hjälpt.
Ja.
I det stora hela liksom.
Förmodligen inte jätte, alltså kanske lite, men fortfarande. Det var och då det var extremt mycket rörelse.
Nu är det ju alltså, för att säga, jag tror den här NT:n som låg i Lund nu, NT3, den skulle legat mycket tidigare på året egentligen. Dessutom.
Mm.
Det kan också vara en sån sak som spelar in, att man la den tidigare, för att då är det kanske lite mindre folk som är i rörelse mot vad det är nu. Liksom. Så att jag tror att, alltså man säger som den Sankt Hans kanske inte är den banan som ska spela så här sent på säsongen. Nej, där folk är ute och rör sig.
Jättebra liksom. Poäng faktiskt.
Vad sa du, Claes?
Det är en jättebra poäng faktiskt, som inte jag har alls tänkt på. Men det är ju superlogiskt egentligen.
Mm.
Mm.
Så att det, ja.
Det ser man ju fram emot, Hanna, åka dit i pissregn och kuling, eller hur?
Ja, men alltså, ja. Grejen är så här, från den andra som har bott nere i, alltså mellan Malmö och Lund, så typ april där nere, det är helt magiskt. Det är ju typ som juni liksom på andra ställen. De ligger lite före oss i den tropiska värmen som ändå studsar in eller så.
Mm.
För menar, de har ju... Vad sa du?
Men det talar ju emot att det skulle bli bra ändå. För om det är tropisk värme i april, då är ju alla skåningar ute och är i vägen.
Ja, nej, men jag tror att... ser man till, jag vet, de har ju lövsprickning till exempel typ en månad nästan före Göteborg, så att det är helt galet. Men ja, det är kul. Det kanske inte är... Nej, jag vet inte hur man ska göra, men det är svårt också så här. Och göra någonting mer därifrån, liksom kring hur liksom de hade kunnat styra upp det bättre. Men jag tycker att, jag vet ju som sagt att spindiska är ju väldigt, väldigt bra liksom i det mesta, så att...
Ja, verkligen, verkligen.
Mm. Men jag vet ju att Hanna har, hon är lite på språng här nu med, för du är ju faktiskt på väg ner till SM. Just därför sitter Hanna inte heller i sin hemmastudio. Hon har AirPods med sig, som om du tycker att ljudet är lite annorlunda, så är det därför. Och jag vet att du har ju ändå flaggat lite för att du behöver kanske avbryta här idag. Så att vi skulle snacka lite SM. Så jag tänker att vi kan köra det då. Hanna, hur är känslan nu? Vad tar du med dig för känsla från NT nu här i Lund? Och hur kommer du kunna omvandla den, tänker du, till SM? Är det någonting du har ändrat i din gameplan nu inför?
Nej, alltså min gameplan är fortfarande densamma. Grejen var ju den att jag hade ju egentligen som mål att bara genomföra ett bra SM. Det har kanske ändrat lite. jag känner att jag vill vara med och fightas om pallplatserna. Men det ska inte få förstöra mitt spel ändå. Jag får falla tillbaka på det, att jag har liksom inte den rutinen riktigt än. Så att jag behöver kanske backa mig själv lite, men nej, jag vill vara med i toppen. Så att det är väl det som har ändrats egentligen då, skulle jag säga. Men det är ju ett det är ett bra startfält. Det är jätte, alltså de nästan alla de bästa damerna är ju med i år. Mm. 28 anmälda damer.
Det är så sjukt, va?
Det är helt sjukt.
Alltså inte för att det är en dålig grej alls överhuvudtaget, utan jag tycker att det är så helt grymt att det är liksom 28 tjejer.
Och det är riktigt bra damer också som är anmälda. Så att det är det. Ja, det kan sluta hur som helst det här.
Alltså jag har ingen statistik på detta, men det här borde ju rimligtvis vara det största startfältet på ett SM för FPO-fältet någonsin, eller? Det hade varit kul liksom, om Mattias hade nästan kunnat ha lite mer statistik på det.
Ja, ja, så bara kollar man, så förra året var det väl 11 damer.
Mm. Så att jag vet att de hade också 72 avsatta platser, va? Tror du det var? Var det inte så?
Yes.
Mm. Vem vann förra året, om jag får bryta in? Någon som var...
Sofie.
Okej, okay.
Hon vann ganska överlägset också. Mm.
Men om man ser det som jag tycker är så roligt med det här stora startfältet, det är att vi ser mycket folk som är på gång också i det. Alltså, det är liksom fantastiskt att vi har många nya spelare som verkligen kommer liksom komma fram här nu. Så det bådar ju gott för framtiden definitivt.
Ja, verkligen.
Vad har du för...
Säga att det har ju kryddat till det nu. Med att vi har ju lärt känna Elina. Mm. Och vi har våran Hanna här nu. Mm. Så man är ju superpepp på damsidan här nu också. Och se vad som händer.
Ja.
Och det händer mycket.
Ja, det gör det.
Det gör det.
Så det är kul. Vad har du för... Vad tror du, Hanna? Om du ska få gissa lite till vilka som kommer...
Jag tror att Sofie, Elina, Matilda och jag kommer vara de som ligger i topp. Sen tror jag att både Ruth och Bigge kommer vara med. Om de håller liksom sitt spel, jag vet inte. Då tror jag nog också de kommer vara där uppe. Men jag kollar lite liksom hur det har sett ut under året. De senaste tävlingarna så får jag en känsla att det är liksom Sofie, jag, Elina och Matilda. Mm. Som kommer fightas om det. Faktiskt. Matilda har ju bra runder bakom sig från EM. Jag tror hon är superpepp på det här SM:et faktiskt. Mm. Sofie har ju vunnit några SM och lite mer. Hon såg stabil ut i sitt spel i helgen. Hon känns alltså pigg och fräsch och nöjd liksom. Så det kommer bli tufft att knäcka henne. Men jag hoppas att vi andra tjejer kan ge henne en match in i det sista faktiskt. Mm. Men jag tror att det kommer bli tufft. Det kommer bli riktigt tufft. Och det kommer bli jämnt om alla bara litar på sina egna diskar, sitt eget spel och det ska ju vara lite tuffa förhållanden också, så jag vet inte vem det gynnar.
Känner du för regn och sånt?
Regn är egentligen inga problem. Det är min kropp som inte tycker om regn. Jag har ju en vad heter det? Rygg som är väldigt dålig när den blir kall.
Mm. Mm.
Jag äter ju jag har bäckenleds inflammation kronisk som jag äter medicin för varje dag och det blir väldigt illa när det blir kall. Mm. Så att jag har med mig underställ och grejer så att jag alltså det är väl bara det, annars tycker jag regn är inget problem. hellre regn än blåst. Mm.
Underställ, byt strumpor ofta. Det är nog det som hjälper. Liksom.
Det tror jag också. Mm. Så det är det.
Och hålla igång då, misstänker jag. För det är samma det med uppvärmning och detta. Att man håller kroppen varm. Och...
Ja, men precis. Så det är, jag försöker att tänka 3 steg framåt. Jag har ju turen också. Jag har ju en kar som ska bo i närheten. Han ska komma och vara caddy åt mig så att jag slipper bära väskan också alla runder. Vilket underlättar väldigt mycket.
Mm. Mycket bra.
Det finns ju sådana där, vad fasen heter det nu igen? Så här värmegrejer typ som man har när man hajkar. Alltså typ så här, som man limmar på ställen på kroppen där man kanske liksom är stel eller behöver liksom få upp värmen. Har du provat det? Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det heter, men det är så här klassisk gå i berg och inte dö grejer.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ju sån här värme till händerna och fötterna har jag.
Ja, men det här är liksom så här engångsprodukter som man liksom typ... Jag ska googla fram det här till dig så ska jag skicka det. Jag har använt det när jag har försökt att inte dö i Norge på berg och sånt. Det är svinbra.
Ja, det låter strålande.
Det har ju funkat, han är ju här.
Mm. Ja,
ja, eller hur?
Ja, det är grymt. Jo, men sådana brukar funka. Det är sådana du trycker på, Claes, eller typ som aktiveras av någonting, va? Det är något litet metallbläck i dem.
Men du kan liksom limma på dem på kroppen så här. Så att de sitter som ett plåster fast de är varma liksom. Mm. Är väldigt varma.
Men 2-3 sådana i ryggslutet, Anna, så är det ju 100%.
Om de är
så, PDA. Förlåt, jag hade tryckt av ljudet. Ja, men då är det lugnt. Inga problem.
Kan du skita i paraply?
Ja, eller hur?
Gött. Ja. Vad tror vi om MPO då? Hur känns det där? Det är ju ett stackat fält. Jag tror Bengtsson kan gå som tåg.
Ja, jag hoppas på Bengtsson och Emil från 360 såklart. Men nej, det är faktiskt de två jag tror att Emil var ju jävligt vass i dubben uppe i...
Absolut.
Vart fasen var de egentligen? Luleå. Mm. Och han är ju sneaky liksom. Sett att han har tränat lite grann och gått jävligt bra. Så, och jag menar, Christian går ju som tåget i år. Och spelar ju bra på sådana banor. Tekniska liksom skogsbanor spelar ju jävligt bra. Så att, ja.
Om man pratar i gamla Uvar, då måste ju slänga in Svärda också, för det är ändå lite hemmaplan för honom.
Ja, verkligen. Fan, han är Svärd alltså. Han är ju jävligt cool spelare också. Så att det får man ju hoppas. Det vore kul att se dem i final.
Mm. Så har vi lite Young Guns på det med Hagman och Karlsson och gänget.
Ja, det är ett tungt fält där alltså. Men alltså ska man göra några form av predictions liksom på i FPO som Hanna säger också, så tror jag ju precis det är det hon säger. Och jag slår ett slag för Biggan. Jag tror att hon håller hon ihop det och hon har en bra gameplan hela vägen med sina handduksgrejer och sånt. Och hon känns förberedd.
Och så lite rutin.
Lite rutin. Hon känns ju som en sån spelare som inte skulle åka till ett SM om inte hon trodde att hon kunde vinna det liksom. Hon känns ju inte alls som en spelare som åker för att vara med, tänker jag.
Jag tror att det kan handla lite om att hon för en gångs skull kan få njuta av spelet också. Mm. Och det kommer gynna henne, för jag menar, jag vet ju att jag har pratat en del om henne, liksom det här med press. Den pressen som jag kanske börjar känna och liksom jobba mig upp till, den har inte hon längre. Hon liksom, hon gör ju det här nu för att hon tycker att det är så jävla roligt. Och det tror jag kommer gynna henne extremt mycket. Det är därför jag tror att hon också kommer vara där och fightas om det.
Ja, det tror jag. Men sen vet inte jag hur hennes spel har varit det sista, liksom hur hon, men hon känns het. Någonstans, som sagt, Jag tror också precis lite som Claes säger också att hon vet nog ganska väl också sina prestationer, liksom hur, vad hon har för kapacitet. Och det var som vi pratade ju lite om det idag, Claes, i telefonen. Så alltså, har man ett VM-guld i ryggen, det är det, alltså det var, jag vet inte hur många runder de körde då. Det var typ 9 runder någonting, tror jag, på den tiden när hon vann, mer eller mindre. Alltså det är så osannolikt många liksom med typ 7 eller 8 liksom helrunder och sen en final 9 på det. Och det, ja, det är mycket liksom hålla ihop och kriga och liksom strategiskt spel liksom hela vägen. Jag tror att det är sånt som man inte liksom lägger i. Och som sagt, en regnig period nu, och så ha en bra gameplan hela vägen liksom, och veta sitt spel och veta sina begränsningar, det leder nog fram till mycket också, tror jag. Sen som du säger, Hanna, det kan gå åt alla håll liksom. Det är svårt. Det ska bli sjukt kul att följa i alla fall.
Ja.
Hur känner du, Hanna, med tid? Känner du att du är lite på språng? Så skulle vi kunna släppa dig faktiskt om du vill.
Så, ja, men det låter som en bra idé. Jag ber om ursäkt att jag är lite halvstressad, men det
är helt okej.
Det är inte bara SM:et som ställer till det. Det är kamremmar och banor och allting sånt. Så att, men absolut, nu vet jag inte vad jag håller på med här. Låt.
Det är gött.
Jag skulle jättegärna kunna tacka för mig idag.
Vi tackar för att du ville vara med i alla fall. Så att vi fick snacka lite med dig.
Ja.
Eller hur, Claes?
Ja, men det
är ja, men fan, åk till Västervik och mosa bara.
Ja, men det ska jag.
Ja. Helt jävla.
Och sen vet ni att ni är ju min backup.
Oh ja.
I allt det här.
Helt klart. Det finns här. Det är bara att bolla på, vet du. Och vi kommer peppa så mycket vi kan från avbytarbänken.
Ni är grym. Mm.
Du är grym.
Träden är dina kompisar, Hanna. Kom ihåg det.
Vad sa du, Claes?
Ja.
Träden är dina kompisar, Hanna.
Ja.
Det är viktigt att komma ihåg det. De var där först. Det är bara att gilla läget. Nu kör vi.
Jag ska spela med träden, inte mot
exakt.
Dem.
Exakt.
Exakt.
Mycket bra.
Hanna, lycka till.
Ta hand om dig nu.
Yes.
Så hörs vi.
Tack, hörni.
Hej, hej.
Hej.
Hej då.
Men ska vi fortsätter mosa vidare lite då där på vad vi tror nu på MPO då. Vi som sitter kvar här i studion ikväll.
Mm.
Vad tror vi, Claes? Vad har du för fullständiga känslor kring det?
Nej, men jag tänker väl att tittar man på de tre NTS som har varit och tittar man på Heatland, så alltså, det är ju de gubbarna som har presterat där som kommer prestera på SM liksom. Det sen så finns det ju lite folk som har stuckit upp lite här och var. Melker ledde ju Heatland liksom, och det finns lite sådana som man hoppas på ska gå riktigt bra.
Ja, de är några stycken.
Ja, verkligen. Det är ju det som är problemet med att man gillar typ alla. Så man vill att det ska gå bra för alla.
Exakt. Ja, för jag kommer inte hänga ut någon. Utan jag säger bara, den som spelar bäst och spelar med träden, den vinner den här. Den vinner.
Ja,
ja, jag menar, Hagman vann ju 2019 liksom. Mm. Och gjorde ett fantastiskt EM. Så att fan, han skulle kunna plocka hem det liksom. Mm. Han känns ju också som att han har liksom rutinen och erfarenheten och verkligen kan prestera på när det gäller liksom så här.
Ja, det är något sjukt.
Jag gillar honom. Köpte hans piraner.
bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Ja, det är grymt. Ulven är ju inte med, så att, hade han varit med så hade jag hållit han ganska högt upp där också. För han älskar ju både Alviken och Jenny.
Mm. Ja, verkligen.
Mm.
Det
är... Nej, men det är ändå härligt att vi har den här bredden. Mm. Det är ingen som är given här.
Det är ju många gubbar som... Det är väl inte 10 gubbar som kan vinna, men det är ju lätt 10 gubbar som kan vara i ledarbollen.
Mm.
Kurken, disken, förlåt.
Kortet, ledargrupp.
Kortet.
Grupp. Ska vi säga grupp? Grupp känns bra. Grupp har alltid hetat. Ja. Sist så, på 90-talet hette det grupp. Så att, ja. Ja. Vi låter boll får vara på golfen.
Ja, jag blir förbannad när folk säger det där, så jag ber om ursäkt alla som lyssnar.
Det är lugnt. Ja. Ja, men grymt då. Jag vet inte, jag vågar inte ens ge mig på att gissa faktiskt. Jag håller öppet. Det blir vad det blir.
Så ja, det. Jag tror i slutändan att Linus tar det, men det jag återstår att se.
Alltså han är också en av de som verkligen inte går under efter press.
Nej.
Om man säger. Han är ju bra på att hålla ihop det liksom. Så får han häng tidigt. Jag vet att jag kommer inte ihåg, jag tror nog att det var Nicke som sa att Johannes vad heter det?
Högberg.
Ja. Mm. Kan vara med. Och det är nog inte helt otippat heller.
Nej, men alltså de är duktiga hela bunten.
Mm.
Samma som Max, vi har inte ens nämnt honom. Men nej. Han är också vass alltså.
Mm.
Och
Josef.
Ja, verkligen. Herregud. Alltså, det, som sagt, det är ju många nu som den ledargruppen liksom, det är många som kan ta den alltså.
Och vi har snart nämnt alla.
Ja, faktiskt. Ja, men det blir kul. Det ska bli kul att följa. Och som sagt, jag tror att de här DGTV ska väl vara där och köra lite live, Anders, om inte det är så att det är alldeles för taskigt väder, va?
Precis. Mm. Och Discgolfförbundet ska streama tjejerna.
Mm. Precis.
Nice.
Chipsmatte löser biffen.
Chipsmatte. Det är, bjur han på chips också eller? Får man hemskicka en skål med i sådana fall matte? Nej. Gärna lättsaltat. Lite räfflade. Så här, vad heter de? Vikningchips? Vad heter de inte det, Klabbe?
Jag tror det är tvärtom.
Jag är rätt dålig. Jag gillar landchips. Ja, mycket, men jag kan säga att sen jag började spela discgolf har jag liksom typ inte ätit chips eller pizza eller glass. Jag har liksom blivit så här superrenlevnadig.
bieffekt.
Ja, alltså jag typ så här lördag man bara ingefära shot. Det är ju gott. Det kör jag som godis. Det är sant. För känner att jag behöver liksom trimma kroppen och verkligen
alltså jag säger bara,
ja, men maximera den för längden och sådär.
En till Falköping, Claes. Jag plockar med mig en flaska smoothie till dig. Jag ska köra i blenden hemma. Det blir råmäktigt.
Nice.
Ja, det blir grymt.
Mm.
Så att, du, Claes, vi brukar ställa lite frågor. Jag tänkte vi ska köra några stycken mot dig. Bara lite så här. Sen har vi fått in en hel del lyssnarfrågor. De är ju alltid magiska liksom. Det finns en hel del här att ta. Men om vi ska gå in på, du har ju en del skador att dras med. Om du får bara, om du får liksom önsketänkande nästa säsong, hur har den sett ut i ett drömscenario för dig?
Ja, nej, men jag har ju då kring 99 år 2000 där så började min arm fucka ur liksom, att jag fick ont på baksidan av armbågen av att jag kastade. Så att jag har ju då gjorde en utredning och jag hade brosk, eller då sa de att jag hade någon form av kalkutväxt eller någonting som gör att jag liksom inte kan sträcka ut armen riktigt. Men jag fick ingen operation då, eller Göteborgs landsting bad mig att vända mig till privatvården, och är man 19 har man ju liksom inte 35 loppor i bakfickan att lägga på. Så jag sket i det helt enkelt liksom. Så jag har gått med det i 20 år. Men nu gör jag en utredning och jag nästa tisdag så får jag svar, och då hoppas jag att jag ska få göra armbågsartroskopi som det heter, vilket är att man tar ut de här broskdelarna av benet eller fan det och gör rent leden liksom. Det är ju min dröm nu liksom, att jag ska få göra det, betala det själv eller få det liksom, det är skitsamma. Och sen bara köra på, det är ju det jag vill liksom.
Mm. Alltså förhoppningsvis så kommer vi se dig lite mer på NT och en hel del andra grejer nästa år.
Alltså mitt mål är ju att om jag kan kasta fullt ut så är det att göra alla NT, alla stora tävlingar liksom, och typ spela Master EM inom några år, eller två kanske max. Och liksom bara 990 000 rated till nästa säsong i alla fall.
Mm.
Det är väl det jag tycker är rimligt liksom. Men det skulle ju vara bra för man kunde fixa den armen så jag kunde kasta lite längre. Mm. Och också kunde träna lite mer liksom.
Känns ju ändå som att du behöver kasta lite längre med tanke på att du mosar förbi korgen på hål 17.
Ja, men diskarna nu går ju så långt. De har ju en startsträcka på 50 meter när man bara släpper dem. Mm. Så ja, det är liksom... Så det är ju tacksamt när man kommer tillbaka. Diskutvecklingen har blivit helt fantastisk. Men jag känner ju liksom att jag skulle kunna kasta en 20-25 meter längre nu för jag bara vågade.
Mm. Mm.
Men det jag har provat en gång, det gjorde jävligt ont och man blir liksom rädd då att man ska förlora allting.
Mm. Men om vi ska gå in på det lite då, vad är den största, vad är det som har hänt mest nu liksom, tycker du i om man ska säga i discgolfen, alltså i stort, just liksom på, alltså diskarna är ju en helt annan liga mot när vi spelade på början av 2000-talet liksom.
Ja, ja, nej, det är ju liksom driversna som är liksom nya, alltså jag menar, sen finns det liksom 25 olika aviar putter i olika, från olika varumärken och sådär, men distansdrivers är ju jätteutvecklade och det är ju skitcoolt. Annars sporten så som jag upplever det är bara att det är mycket större och mycket seriösare och att det är mycket mer, det tas på mycket större allvar, det är allt, jag tycker bara det finns bara massa positiva grejer liksom.
Mm.
Skitkul och folk tror ju så här att jag kom tillbaka till det här för att det blev en grej liksom, men jag skett väl i det här liksom, jag har gått förbi lite korgarna i Tanto i 12 år typ. De har inte berört mig. Det var ju den här jävla podden som fick mig att peppa upp.
Du ser Anders, vi är som en drog.
Ni är influencers.
Det är en väckelserörelse.
Jaha. Jo, men jag kallar ju mig själv born again disc golfer liksom. Så att, det är glasklart.
Ja, men det är just häftigt det du säger med distance drivers. För det var ju en sån sak som jag också märkte liksom ganska stor skillnad från det vi hade som distance drivers då. Jag vet att du la ut en bild på din gamla gazelle liksom nu. Det var ju ändå det som man hade som en ganska stabil liksom driver. Innan typ...
Ja, när jag slutade så var ju vippet en av de diskarna kastade längst med liksom. Den är väl speed 6.
Det är som en tweener mellan liksom en midrange och en fairway driver mer eller mindre typ.
Ja, nej, men den vippet den går långt alltså. Lägger upp den i vind. Ja, den saknar jag.
Du, jag vet ju att du är en advokat träningsmänniska. Har du lagt om din träning lite grann nu eller till discgolfen kontra hur det har varit förut?
Ja, jättemycket. Alltså det liksom, det finns ju ingen, eller jag skulle säga att det finns liksom ingen vinning i att stå och dra 200 kilo i marklyft ifall man vill kasta 180 meter med en disk liksom. Det så att jag tränar typ jättemycket bara med kroppsvikt och typ mycket balansövningar och mycket väldigt lätta vikter, höga repetitioner. Och så här funktionellt, innan stjärn tränar jag mycket skivstång och sådär. Bara kul med att lyfta saker för att det nästan blir som en sport. Men det är jag ju liksom helt ointresserad av nu. Det är ju allting som har någon form av risk för skada eller belastning är ju tvärnej liksom. Tunga knäböj liksom aldrig. Knäna tar ju stryk nog i det här liksom. Vill man ju träna så att man blir stark kring knäna och stark kring höften, får en starkare core. Det var också därför jag slutade äta massa skit liksom, för kände att så här, jag väger alldeles för mycket för att kasta långt liksom. Jag blir långsam och klumpig och seg, och det kan ju vara bra för man vill knäböja 160 kilo, men det är ju inte bra för du vill vara explosiv i ett kast liksom. Så att jag försöker ta upp gamla övningar och hitta nya och fråga folk och studera och göra mitt bästa liksom för att min träning ska vara utformad för att jag ska vara så bra discgolfare som möjligt. Typ så.
Mm.
Och det är ju också skrämmande hur lite folk tränar faktiskt, skulle jag säga. Eftersom vi gör en enformig rörelse på ena sidan kroppen. Det är bara tur att folk inte kastar längre liksom. Så att det inte blir mer belastning. Mm. Alltså ifall alla kastar lika långt som Kalle Ulvinen och Anton Lind, då skulle ju liksom typ alltså då skulle ju folk all, då skulle alla vara skadade liksom. Så man måste ju förebygga liksom. Det vet jag att de gör, för att de är seriösa liksom, men många andra, och nu slänger jag inte skit på folk så, utan men det är ju jävligt tråkigt när kroppen pajar, så det kan jag säga.
Mm. Det är ju nackdelen med fieldwork så sett, att då blir det ju att man liksom lägger 30 maxkast. Ändå om det är bra träning för din discgolf, så är det inte bra för kroppen. Den är ju, när man går under den så får man ju vila lite emellan i alla fall.
Ja, och det är ju lätt om man, när man gör fieldworket att man blir trött och att man inte kastar igenom lika bra, att man kanske liksom släpar med höften och kastar mer med armen liksom, och det blir felbelastningar och sådär. Det är sånt där är jävligt viktigt alltså.
Jag kan inte med ord beskriva hur glad jag är över våran bana i Lundsbrunn nu, som är en kvart bort, för bara det här nu, de här sista 5 gångerna jag har varit där, jag har gjort så mycket för mitt spel. Att bara få repetera liksom och kasta diskgolf, det är magiskt. Det är så jädra kul.
Mm. Jo, men du har ju inte haft liksom den typen så som vi hade, Claes. Alltså alla de runder vi har mosat på kaparbanan liksom, från typ 94-95 och framåt liksom, till de första tävlingarna och sånt. Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur många varv vi gick på en dag. Alltså det måste vara typ så här 4-5 varv liksom typ.
Jag hoppas inte det var så illa, men jag kommer ihåg också att vi gick också till fotbollsplanen liksom.
Mm.
Och så stod vi där.
Ja, efter rundan dessutom.
Och så stod vi där liksom och kastade in i liksom gallret på andra
sidan. Det var så mäktigt. Jag kommer ihåg när man fick på en sån sjuk träff som man träffade gallret på andra sidan. Då visste man att man kastat över 100 meter liksom, helt plötsligt.
Ja, exakt. Det var ju väl innan man skaffade måttband och sånt också. Tyckte man ju var episkt. Men det, ja, när jag tänker på det så är jag förvånad att folk håller så bra som de gör.
Ja. Men jag tror att fördelen för oss var lite att diskarna var trögare på ett sätt för också. Alltså man... Det liksom, det var inte, och sen var inte banorna så extremt långa. Vi hade ju något hål liksom på Onsala, men det är inte samma sak som nu. Det är inte, man behövde inte kasta 170 meter. Liksom.
Fast vi hade väl typ den... Det är väl därför alla från Onsala är såna jävla längdkastare, för att vi hade en sån extremt hög... Ja, men hål 7, och, men alltså hål 9 och massa hål som var... Snittlängden i Onsala var ju... på västkusten, överlägsen allt annat liksom. Kom du in till Slottskogen så fick du spela lite minigolf där liksom.
Ja, och Skatos också.
Och så kom du Skatos samma, det var bara det att där var det 200 000 träd och lika många stenar liksom. Och Steningsund var väl ungefär samma.
Mm.
Och på den tiden var det väl ungefär de banorna som vi kunde spela på.
Det var väl lite de som man roterade kring, kändes det som.
Ale hade någon igenväxt 9-hålsbana för mig.
Alltså apropå anekdotgrejer så här nu när man ändå har... Var du med... Jag vet att jag var där med Duvan och morsan, och Jocke träffade... Han ställde sig i ett getingbo. Alltså det var så galet. Han liksom, jag fick springa runt. Han kastade sig på backen och rullade. Så jag kommer ihåg att jag stod och slog honom liksom med en handduk. Ja, det var helt crazy alltså.
Ja, nej, jag var nog aldrig på den Alebanan faktiskt. Jag kommer bara ihåg att den fanns och att den var igenväxt.
Ja, vad galet. Ja.
Mm-hmm.
Så är det med.
Vi har allt hört om era äventyr på Onsalabanan.
Nej, det har ni inte.
Nej, det finns.
Det är preskriberat, det är 25 år sedan nu.
Det finns ganska mycket att ta av om man skulle liksom börja rota i den gruppen.
Ja, men det var en annan tid. Vi var ju tonåringar liksom.
Ja. Ja, det var ju faktiskt det.
Det så är det ju.
Mm. Anders, Vill du ta sista frågan där innan vi går in på lyssnarfrågorna sen? För det finns lite att ta av där med.
Du, Claes, hur hanterar du den mentala delen av discgolf? Så har du hittat något sätt att kanalisera liksom din frustration över ett mindre bra kast eller putt som blir dålig? Eller? Hur tänker du?
Jag tänker typ, nu tänker jag så jävla mycket att jag inte får ha ursäkter för någonting. Ingenting kan jag få förklara bort. Det är typ det jag jobbar mest med just nu. För att jag hela tiden hittar typ så här saker som jag liksom så här... Ja, men säg idag då när jag skulle kasta. Så på vägen till banan så körde jag 37 kilometer på en 30-väg. Och fick 2000 kronor i böter. Och då ville jag liksom typ inte spela. Jag var skitirriterad och det regnade och det blåste och jag liksom var sur. Jag bara liksom så här tyckte att det var jävligt dumt och onödiga pengar. Liksom. Men då tvingade jag mig själv liksom säga, jag måste prestera nu. Jag måste trycka undan det här. Jag får inte låta de där böterna som är mitt egna fel till att börja med eller det här vädret att vinna över mig. Jag har inga ursäkter. Det finns inga ursäkter. Och jag har kommit med så jävla mycket ursäkter den här våren. Liksom. Framförallt när jag har pratat med Kalle Ulvenen som jag har liksom coachat mig mycket. Så här, jag har kommit med någonting. Det gick inte så bra idag för att, ja men du vet, det är ju den 29 december och det är ju en, ja men du vet, det är ju den här dagen. Jag liksom hittar på massa i, så det är liksom typ det. Det är mitt största liksom. Mm. Nu händer det här. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll liksom. Det enda som spelar roll är som står på scorekortet. Så jag försöker bara att bita mig i tungan varje gång jag hittar på en anledning till varför jag inte är bra nog. Sen hur man gör det är ju skitjobbigt liksom. Mm. Och jag misslyckas ju med det nästan hela tiden. Så fort man tar en femma vill man ju sälja bägen liksom.
Och alltså, jag känner igen det så mycket, men jag vet inte om det kommer också med ålder att man liksom någonstans, alltså, för jag vet ju hur man hade reagerat för 20 år sedan då, alltså på riktigt så hade man ju sopat iväg putten, sparkat på bägen, kastat den i någon buske eller någonting, alltså detta hade man gjort givetvis efter rundan det avklarat, men man har ju varit helt tokig liksom, skogstokig och haft,
eller inte,
nej alltså, men både och. Jag vet inte, men jag bara säger hur man kanske har reagerat. Men grejen är så att det sättet att kanalisera den ilskan, det är ju ingenting som gynnar någon överhuvudtaget. Utan det är bättre att bara trycka undan det och känna så här, okej, det här hände. Typ, jag ställer mig och puttar 30 minuter nu istället. Och försöker få ur det på det sättet. Alltså, för jag tror att det är en sån sak som man ser på många. Alltså, jag kan tänka mig Nicola Castro till exempel. Han känns som man bär på en hel del aggression ibland, den gossen. Mm. Och han står ju oftast efter och puttar. Jag menar, han är inte dålig att putta heller liksom. Jag tänker, men det är ju bättre att kanalisera den ilskan och frustrationen på någonting som ändå kommer gynna dig i slutändan, tror jag.
Ja, jag tänker liksom att man får så här fråga sig själv, hur mycket vill jag det här liksom? Okej, jag vill det här mest i hela världen. Det här är typ det viktigaste som finns nu. Det är hundarna och så är det bandet och så är det för liksom kasta frisbee. Och jag behöver inte ens sätta dem i ordning liksom. Jag tycker det är så jävla viktigt att det här går bra nu. Och då kan jag ställa mig en fråga efter det så här. Vad tror jag liksom, tror jag det här kommer gå bra ifall det alltid finns en orsak till att det inte går bra för mig? Då vet jag ju redan svaret att nej, men jag måste övervinna det liksom. Det spelar ingen roll ifall det snöar på SM eller ifall jag tappar bort bägen eller ifall jag inte kan göra min perfekta första runda för att jag har otur med ett kast eller att liksom att, vad vet jag, man kan hitta på hur mycket som helst, men för mig handlar det bara om att så här, jag ska ju fan vara bäst på den här skiten. Det finns inga ursäkter. Du reste igen då liksom. Det är ju klyschigt, men det fungerar ju.
Ja, det fungerar ju uppenbarligen för en hel del andra människor också. För jag vet att Paul, det var ju något år på European Open när han fick sin bag stulen. Innan en runda liksom. Hela bagen, allting inspelat, var gone. Så han bara, okej, tar en ny bag, helt nya diskar. Och så här, ja, han går ändå och vinner liksom European Open. Så att, och jag menar, det sen är frågan så här, hur många hade gjort det, men jag menar, det är ändå så här, mindsetet är liksom, alltså, det här är skitsamma, det riskar jag att lära mig detta, alltså de flyger typ som de gör ändå, det är bara att köra.
Det här är ju skitcoolt och inspirerande liksom. Och det är därför han är så jävla grym.
Det... Ja, alltså det är svårt att snacka bort den gossen liksom. Det är, alltså hela hans attityd till sporten är ju liksom fantastisk att se, tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är fräsigt. Nu, Claes, jag tänkte vi ska ta lite lyssnarfrågor. Och nu är det så här att vi har ju, min lillebror är ju helt frälst också, som du. Han har ju
men tjena, Claes. Det var Jim här.
De kommer här.
Jag undrar, vilken är den roligaste banan du någonsin har spelat på? Och vilket är ditt bästa discgolfminne du minns under alla år du har spelat?
Tjena Jim, det var ett tag sedan. Kul att höra din röst alltså. Ja, jag tycker nog ändå så järva på de åren när vi var där först. Jag var väl där 97, 99 och 2001. Att det var hittills det mest fantastiska jag upplevt. Discgolfminnen så... jag vet faktiskt inte riktigt det. Jag har nästan glömt bort. Jag har glömt bort så otroligt mycket och det kommer hela tiden tillbaka massa grejer. Men jag har ett jävligt roligt minne som du pokar mig om, Ted. Och det är ju att jag tror att jag vinner typ 360 Open eller någonting, eller vad det kan vara, i Slottskogen. Och ger bort en T-bird till Kalle Ulvinen när han är typ 15. För att den var ju ora gul eller någonting, det kan inte jag kasta, fattar ni väl. Och han slänger den direkt ner i vattnet, vattenhålet. Det tycker jag är fantastiskt. Och så har jag tydligen sagt någonting till mig, ja, så kan det gå. Och det var en av de grejerna som du, Ted, berättade för mig, liksom att jag kallade lite ångest för den här grejen. Det tror jag inte han har, men det är jävligt roligt alltså. Och där är då typ 2005 eller någonting, där han är en jävla plutt. Sen går han och blir typ Sveriges bästa discgolfare, det är mäktigt.
Alltså, det finns en hel del roliga grejer. Alltså, jag och Kalle har också en sån alltså, sjukt skön grej. Vi var på det här Helsingborg. Så står vi uppe på kullen liksom, och står och bombar ner efter rundan. På att bara utför liksom. Och det visar sig att de spelar ju Final Line då. När vi stod där ute och bombade, så vi var ju två juniorer som stod och liksom kastade längd från toppen av banan när de andra spelade final. Skämdes knappt någonting.
Pinsamt. Ja, oh, gud, jag hade krypigt hemma sen.
Det var väl typ att vi gjorde det också, skulle jag säga, faktiskt. Med men det är sånt som man gjorde då när man var inte lika gammal som man är nu.
Nej, han var ju junior, du var ju definitivt inte det.
Alltid junior.
På längden är det.
Definitivt.
Du, Andreas Skogmo har skickat in en fråga. Claes, varför har du slösat bort 20 år av ditt liv på musik när det är discgolf som varit ditt kall?
Gud. Det är ju då Andreas som ringer mig. För att han är ju en tidig Let's Snacka Plast-fan. Och jag bodde också hemma på hans golv, tror jag, när jag spelade Ultimate SM. När jag hade börjat spela Ultimate efter discgolfen typ 2009 eller någonting. 10. Jag tror det var så han lade ihop det liksom. För annars är det ju bara Claes. Det är ju bara ett namn liksom. Men då hade han en sån såhär, vad fan, han gjorde ju det där. Det kan ju vara den här liksom. Och att man är från västkusten. Men jag har ju liksom inget svar på det mer än att jag hade väl inte slutat spela om jag hade haft en hel arm, tror jag inte. Det så är det ju liksom. Jag har tänkt på det många gånger genom åren, så här, fan, jag är ju svingrym på discgolf, jag är ju exceptionellt bra faktiskt, men jag är helt ointresserad av det. Och jag har tänkt på att vilket jävla, vad bortkastat det är. Kunde inte jag varit så här bra på gitarr eller någonting? Och så har jag tänkt samma grej om folk som jag ser liksom sluta spela musik. De var så jävla duktiga, men de har liksom tappat det. Vad synd det är. Men nu är jag ju här för att äga liksom, så att det är ju inte för sent på något vis.
Nej.
Och jag har ju skött min kropp och mitt liv ganska bra, så att jag tänker liksom att jag är typ egentligen mer som en 30-åring liksom, med bra ekonomi och inga kids, så det, nu kör vi.
Det är det som är det stora liksom bekymret för alla oss som är samma åldersgrupp fast sitter fast med kids och jag ska inte säga ölmage, för det har inte jag heller, men det finns ju de andra som har det.
Jo, nej, men jag känner mig ganska ostressad över det. Jag behöver bara fixa den här armen liksom, så jävlar så...
Och det är din unge.
Riktigt.
Mm, precis.
Men jag måste bara få flika in, när var det du drog igång med musik då? Var det typ i samband med att du slutade med det här?
Nej, jag började nog med det typ år 2000 eller 2001 som jag började liksom spela i band och sådär. Så det gjorde jag ju liksom parallellt med att jag floppade och sådär på 2000-talet. Det var egentligen när jag flyttade till Stockholm sen jag slutade. Jag hade inga här uppe att kasta med, och det är jävligt bökigt att spela discgolf om man inte har bil i Stockholm. Alla banorna ligger ju liksom åt helvete. Ursäkta språket. Och det var väl inte lika kul längre. Det var däremot jäkligt roligt att åka på USA-turné. Så att, ja. Mer musik då. Så att det var väl det.
Vilket band är det du har kört i, Claes? Det är ett par stycken nu.
Ja, det är ett par olika. Men det behöver vi inte prata om. Jag spelar ett metalband som heter Mass Worship nu. Som jag tycker om otroligt mycket. Liksom, som är väldigt viktigt för mig. Men annars så...
Har det ändrats lite i eran stil på band? Du körde, jag vet, de första bandet du körde var väl mer hardcore, eller?
Ja, det var ju mer hardcore. Nu är det ju liksom väldigt nedstämd metal, och nu är det ju så här. Då var det ju liksom väldigt subkulturellt do it yourself it, och nu har vi liksom Sony och Century Media som skivbolag, så att det är ju liksom på en annan nivå. Om man säger så.
Ja, det är grymt.
Gött.
Någon ny platta på gång?
Ja, det har vi. Det kommer väl någon singel snart på den i september, tror jag. 20 september eller kan det vara.
Det är grymt. Riktigt, riktigt mäktigt faktiskt. Du, Magnus Dunder, han har dundrat in en fråga för att vara lite halvgöteborgare. Vad behöver du förbättra innan det är dags att ta över discgolfvärlden?
Ja, det är ju nästan, det är ju allting såklart. Men framförallt inom cirkeln liksom. Jag skulle behöva putta ungefär som Magnus. Då hade jag varit jävligt bra. Han är ju grym på att putta. Så det sitter i, eller så här. Det märkte jag den här helgen, att jag är ganska bra på att putta nu. Men när jag blir nervös och när jag känner att det gäller för mycket, då blir jag inte bra på att putta. Jag puttade helt fruktansvärt dåligt den här helgen. Det trodde jag att jag hade kommit förbi. Men jag var liksom tillbaka på ruta 0 i helgen. Och idag när jag är ute och kastar putter är jag riktigt bra. Och då klickar det för mig helgen. Det här är bara i skallen liksom. Mm. Så att det är bara att våga och känna sig trygg liksom. Och det är väl lite som för Hanna där liksom. Att man behöver bara göra det här några gånger för att känna tryggheten kring cirkeln. Det är ju det som är primär. Det skulle ju liksom lyfta mig 5-7 kast per runda liksom, för jag kunde få ordning på det på en NT. Sen hade det ju varit bra för jag kunde kasta forehand såklart och upside. Men jag vet inte för det är någon som kommer våga det faktiskt med min armbåge, även för jag fixar den liksom. Det är ju ganska många forehandkastare som har problem med sina armbågar, som jag ser nu liksom, som duktiga spelare. Så att man kanske får vara lite mer Conrad Bengtsson-stilen och bara köra backhand och dominera på det.
Ja, alltså både Eagle och Simon har ju alltså kör runt med samma armbågsskydd som du har, mer eller mindre liksom, så att.
Ja, och även jag snackade lite grann med Hagman om det nu i helgen liksom, att han har haft lite känning. Han är också en väldigt fin forehand. Så det är klart att man skulle vilja ha en grym forehand liksom. Och det är ju jävligt kul att kasta det med. Men nej, jag tror att jag vet att det skulle vara bra. Men jag känner inte det på samma sätt som vissa andra grejer. Jag skulle vilja kasta 20 meter längre liksom. 25 kanske. För jag skulle ta så jävla mycket. Framförallt för att jag spelar i masterklassen liksom, där jag redan har ganska bra längd. Men och framförallt för att jag liksom i Sverige skulle spela i openklassen, då behöver jag ha mer längd. För de här gubbarna som kastar nu, de är ju inte tråkiga. Så. Det och om inte annat för att man ska kunna diska ner och ha pushen. Men nej, det är ju, egentligen är det ju allt liksom, men ja, det där är några grejer som man behöver steppa upp.
Ja, så är det, men några fler verktyg så blir det livsfarlig sen.
Ja, det är ju bara en fråga om tid liksom.
Exakt. Du, nu kommer klassiska frågan här från Victor Nilsson. Vilken är den sämsta disken du baggar samt bästa disken du inte baggar?
Okej, den bästa disken jag inte har med mig ut är väl den 98 DX Rhinon. För den tillverkas ju inte längre i den formen. Så den har jag inte med mig ut. Jag har några sådana, men det känns som så här meningslöst att spela med den. Men den är liksom inte, den har ingen framtid, och det är inte som att jag har nästan 30 liggande som det är med piranerna liksom. Och dåliga diskar tar jag inte med mig ut. Det tycker jag folk generellt kan sluta med. Jag har bara bra diskar i min väska.
Du har ingen sån här bara som du har att visa upp och flasha eller?
Nej, nej, absolut inte. Nej, alltså det är också en sån grej som jag så här, nu när man är lite mognare, så här, vilka diskar spelar jag med? Vilka diskar är bra? I början säger jag bara, jag har en skitcool Kinga vi har liksom. Den ser ju cool ut att ha i väskan. Men jag tycker inte om den här plasten. Den är alldeles för grippy. Jag fastnar den hela tiden. Jag ska inte bära omkring på den skiten. Ha en disk för att den är cool. Eller för att den, liksom, jag är förbi det. Jag ska ju vinna grejer liksom.
Jag med. Ja.
Men du, vad sa svågern då? När du kom och hämtade alla diskar igen där? Han var okay.
Nej, han har ju försökt snacka discgolf med mig några gånger, Fredrik då, så här. Och jag har ju ställt dit min gamla så här Innova-korg till deras tomt och så, som de kastar på min syrra och han. Så jag kom ju ner med ett last där diskar liksom, ja, men inte vet jag, en 30, 40, 50 någonting, inte alla, men de som låg överst i mitt förråd liksom, ta de här, det blir bra. Och sen när jag kastat en vecka liksom ungefär, så var jag hade absolut fucking panik alltså. Jag bara så här, jag kommer ner, vart är du? Jag kommer. Mina liksom så här 25 år gamla inspelade rockar liksom, så här perfekta 180 grams med det där första rocktricket, sånt liksom, man bara, ja men 15 piraner och ja, men det brann ju i huvudet på mig.
Jag kommer att snacka med dig i liksom bilen när du är på väg ner. Du var så här, bara, alltså nu sitter jag i bilen på väg ner till Jönköping nu.
Ja, men så att jag åkte ner och hämtade dem och bara så här, jag är ledsen, de här är mina. Jag vet inte om jag sa att du fick dem eller för du fick låna dem, men de är inte dina längre. Men nu ger jag honom lite diskar och så. Han är ju superintresserad, så det är jätteroligt. Ger honom lite tips och så. Han är ju asgrym snubbe liksom, och också far då till min systerdotter Filippa. Men han har ju rätt god smak. Han kastar lite T-bird och lite rock och sådär. Så att han, ja, det är jävligt kul alltså.
Alltså jag var nästan säker på att du skulle säga alltså bästa disken du inte bägga. Jag trodde jag 100% var whippet faktiskt.
Ja, whippet. Alltså. Ja, det var rätt. Whippet. Ja,
ja, jag
försökte.
Jämnt skägg.
Jag försökte ha med whippet, men det är en speed 6 liksom. Den destroyen är bättre. Den går lite längre.
Ja, det är.
Och så. Jag försökte ju göra en helt annan bag när jag började. Jag tänkte så här, liksom, jag ska ha en snäll mot armen bag liksom. Kalle hetsade mig som fan, Ulven ändå, det vill säga, om att ingen kastar ju piranha som dig, och jag bara nej, det är ju Källström som är den mannen. Men jag är också ganska bra med pranan. Så jag hade inte med mig den ut de första veckorna. Det var ju som någonting saknades liksom. Jag började kasta pranan och man bara, fan vad kul det är att kasta prana. Den är ju bäst liksom. Fattar vilket advantage man har mot alla andra som spelar discgolf när man har pirana. Det är helt sjukt. Så att, ja.
Ja, så är det med. Du, Henke Johansen. Du vet säkerligen vad han kommer fråga ändå.
Nej, jag ska gå med i Onsala
discgolf. Ja, han frågar, kommer du spela för Onsala nästa år?
Nej, det kommer inte. Jag kommer att spela för 360 som jag gjorde i 12 år ungefär. Sorry Henke. Men däremot så ska jag bli stödmedlem i Onsala, för jag tycker att de gör sånt jävla grymt jobb med den här klubben och banan. Så jag tycker det är helt fantastiskt.
Ja, var lite skillnad nu när vi gick där sist, eller nu när vi spelade sist, mot hur det var när vi spelade den, när du stod och handlade och plattade till utkasten nu.
Ja, jag gjorde det något sommarlov där. Typ. Jag tror det var mitt sommarjobb att jag la utkasten på hela kaparebanan i 3 veckor.
Alltså jag kommer ihåg det slitjobbet. Alltså det är helt sjukt.
Ja, jag snackade med en av brorsorna, Johansen, där om att de hade fått bära bort dem. Det tycker jag var jävligt roligt.
Ja, du vet.
Så att... ja, det... Nej, men Onsala är ju... Det är ju en väldigt speciell den här banan för en såklart. Och, jag vet att folk har liksom frågat om inte jag ska vara med i den klubben. Men folk måste förstå att när jag växte upp i Onsala så var mina farsor, det var grabbarna som var typ 15-20 år äldre än mig som var i 360 som tog med mig ut. Liksom, som tog hand om mig och som plockade upp mina saker på banan och körde mig hem liksom och... Fanns där för mig och gav mig ett självförtroende liksom. Det har varit så otroligt viktigt för mig, så att när jag började spela igen så var det liksom 360 som gällde 100%. Och nu tog jag en NT till dem, så det känns jävligt coolt.
Mäktigt. Du, Faxe Sapo på Instagram här, jäkligt lik Thomas Lindberg i At The Gates, slump frågetecken.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. At The Gates är ju typ världens bästa band, så att, och Tompa är ju svincool liksom. Så att det är väl en komplimang, gissar jag.
Det är bra.
Jag vet inte vad jag ska säga mer än så.
Nej, men det räcker så. En annan grej, har ni märkt stora skillnader på attityd till sporten förr och nu?
Att det tas mer seriöst, tror jag. Och att mer folk känner till det, va? Det här måste ju ni veta bättre än mig nästan, men
ja, men lite det, du har ju varit nästan som nerfryst i isen i 20 år.
Ja, så är det ju. Jag har ju liksom haft blicken helt frånvänd, för jag är ju liksom så fundamental med saker att jag är liksom antingen 100% eller inte alls. Så jag har ju liksom inte reflekterat så mycket över discgolf, men nu när man kommer in i det och man typ säger till folk att jag ska göra den här grejen, så har ju folk koll på ett helt annat sätt. Och förstår att det är seriöst liksom. Och är ganska nyfikna också faktiskt. Så här, intresserade. Jag blir liksom förvånad när folk bara, men kan inte jag hänga med ut och kasta? Man bara, varför ska du göra det för dig? Det här är inte för dig, du är ju normal. Men så det är ju skitroligt, men det är väl också att det finns så mycket barn att folk ser det liksom och,
men det är en större apparat, känns som, överlag, alltså hela grejen nu tycker jag, det är en helt annan sport mot när vi höll på tidigt 2000 liksom.
Ja, verkligen, det är, så är det verkligen, alltså jag menar, och det, jag lyssnade på den intervjun med Mattias från förbundet i Kedja Ut, när han pratar om att, men alltså, vi är inte en liten sport längre liksom, utan vi är en medelstor sport nu. Och när man har den bakgrunden som vi har i alla fall, så är det ju lite svårt att rubba det liksom, för att man tänker att det är så jävla nischat liksom. Men det är det ju liksom inte, och det är ju jättekul på alla sätt liksom.
Ja, men alltså jag vet ju, vi var ju kanske 15 stycken som spelade Onsala seriöst när vi spelade för.
Ja, jag vet inte vilka de andra 10 är då.
Nej, alltså, men liksom. Alltså, du hade ju några källor upp och sen Kalle Andersson och Strandberg och liksom den ligan. Och kom ju upp sen också och spelade liksom lite så. Men,
alltså, vi, ja, Marsland.
Ja, och, vi var ju inte många, ja. Vi var ju några stycken. Det var ju en liksom liten tajt grupp och man träffades ju inte på jämnt. Utan för det var ju inte seriösa träningar eller liksom klubbdagar eller någonting sånt på det sättet. Men Nej. Det har ju blivit större. Och sen alltså YouTube, säger jag bara. Och allt liksom, all media coverage och sånt som kommer nu, det är så tillgängligt. Alltså det är så stort nu mot vad det var förr. Jag kommer ihåg liksom det här gamla klassiska, så jag dratt den anekdoten förr med det här bandet som vi fick låna ut av Peter Lundmark.
Peter Lundmark? Ja, ah,
som vi stod och liksom piratkopierade, och så hade man liksom 4 kopior utav VM 98 eller något sånt liksom. Columbus Open och Stokely som den här, körde en hårshowpatt och...
Just det, horseshoe-patten. Ja. Det är det jag kommer ihåg mest från den där kassettbandet, tror jag du har nämnt. Men det är någon som står på ett vattentorn och drar en drop.
Crazy John typ, Brooks.
180 meter eller vad det är.
Helt sjukt.
Och holar.
Ja, det är faktiskt, jag kollade på det sen. Det spottar ut, han drar den liksom i och så spottar han. Men det är helt galet liksom. Ja, det är helt... Det måste vara en av världens mäktigaste kasten då.
Men det är ju sant faktiskt. För det har... När jag slutade kasta... Då tror jag att jag liksom sett mig själv kasta på film en gång ungefär. Och det var när typ vi tränade teknik med Laszlo i Skato, så han tog med en sån här gammal liksom portabel superstor liksom videokamera, och så filmade han oss i profil för vi skulle kunna se våran teknik liksom. Och så kom jag ihåg att det slog mig, jag bara, jävlar vad bra teknik jag har, det är därför jag kastar så långt. Mina rangliga långa armar liksom. Men, och det är, jag tror det är enda gången jag har sett mig själv liksom, kasta. Och det här är ju 90-tal liksom. Och nu när man kommer tillbaka och man kan filma sig själv när man puttar och filma sig själv när man kastar. Jag tycker det är svinkul. För jag har liksom aldrig gjort det innan till att börja med. Mm. Men också jättekul att bara kolla på andras kast på Instagram. Det är ju spektakulärt att se någon dra en S-kurva 180 meter som sedan träffar korgen liksom. Det är ju helt sjukt coolt.
Vad tycker du om din form idag då?
Nej, jag tycker att min form suger ganska mycket, helt ärligt. Jag använder inte mina axlar, mitt axelparti, lika mycket som jag borde. Men jag har varit hos jag går till en naprapat. Där jag jobbar med min rörlighet i min rygg, så jag var där senaste dag. Det brukar vara en gång i veckan. Hos naprapatlandslaget här i Hornstull. Så att jag ska liksom få upp min rörlighet i bröstryggen bättre. Som den blev ganska, jag fick ganska dålig rörlighet i ryggen efter att jag blev påkörd i en kö efter discgolfen. Så det jobbar jag med. Jag tycker att jag använder min höft ganska bra fortfarande. Och att det blir bättre typ. Och min reachback är jävligt bra fortfarande. Även om jag så här, ultimate bouncer ibland. Men jag behöver använda mitt axelparti bättre för att få mer längd. Jag skulle kunna få mer längd med min kropp även nu när den är skadad liksom. Men det handlar mycket om rörlighet och explosivitet. Typ så.
Ja, kul att höra, och det är så skönt att höra att du fortfarande är liksom så analytisk i det. Det finns mycket liksom så här, jag säger det. Passar jag när jag klarar sig på tävling, då smäller det.
Ingenting verkar lämnas åt slumpen i alla fall.
Nej.
Utan du vill äga problemet, så att säga.
Ja, absolut. Jag menar, jag tror jag kan kasta 20 meter längre med den här trasiga kroppen med, bara jag liksom får fila på min teknik. Och då liksom, och det tror jag, alltså på Järva nu där det är på de långa öppna hålen kan jag kasta 145-150 meter på utkastet nu med en destroyer liksom. De flyger ju liksom bara iväg. Nu när jag har liksom lärt mig kasta de distansdriverserna. För det gjorde jag inte i början. Det var ju första 2-3 månader jag kastade nästan, så gick jag omkring där med den TL3 liksom, och så träffar man folk på söndag, de här City or Sundays liksom, så bara, men varför har du ingen distansdriver? Man bara, vadå, T-bird är väl driver? Vad snackar du om? Vad fan snackar du om? Jag är discgolfare, jag vet vad jag håller på med. Så bara, aha, det är skillnad på de här två. Corvette är mycket snabbare än T-bird. Tjena.
Men det är häftigt det där, Claes. Alltså jag känner ju igen, alltså känner igen både dig och mig i det så mycket. För jag tror att vi alltid har varit ganska analytiska liksom i det mesta vi gör. Alltså det är så här. Jag vet, bröderna Viktor och David sa det till mig senast när vi pratade med dem så här. Ja, men jag har stått och analyserat min putt lite nu. Och de bara, du brukar ju sällan analysera någonting. Eller jag bara, ja, kanske ligger lite i det du säger.
Ja, det är... Jag har snackat ganska mycket med David, han verkar svingrym. Jag har ju liksom inte sett dem där sen om, ja. Men jag ser fram emot att komma till Onsala och få pisk av alla de där jävlarna. Alltså. Mm. Fy fan. Ja, det ska bli fint. Ja, men grymma. På något sätt.
Du, Heiser på Instagram, han känner du till. En av snubben som jag tror du hookar upp mig i skolan.
Linköpings gubbe. Mm. Jävla grymma, jävla gött gäng alltså.
Mm. Han skriver, en riktigt trevlig gubbe med en jäkla backhand. Men discgolf eller musik?
Mm. nu har jag kommit in i en tunnel här. så det kommer brytas. Nej, men alltså, varför ska man välja?
Nej.
Det, vet du vad? Ja, nej, men jag kan inte göra det liksom. Jag älskar båda så mycket. Det, jag tycker att jag skulle bli så sjukt olycklig för att jag inte fick fortsätta med det här verkligen. Jag känner att jag kommit hem liksom. Mm. Men musiken är också så otroligt viktig för mig liksom, och de killarna och det vi har i kikaren liksom. Det, mm. Ja.
Mäktigt.
Men kul, Ritskogen, crewet där, alltså de är grymma. Alltså. Jävla boys.
Mm.
Mm. Du, Axel, han går vidare här. Vilken är världens bästa disk genom tiderna och varför är den rock?
Ja, men det är ju till och med så att liksom, rocken kom till 1987. Man får liksom ta in det bara så här. Hur långt hade discgolfen kommit när den disken kom? Och den är fortfarande så här...
Jag tror att den fortfarande den är inte världens bäst säljande diskar.
Ja, den är inte bara liksom att den är ikonisk, utan den är effektiv. Det jag älskar med rocken är att den är så extremt pålitlig. Liksom. Ifall du träffar ditt kast så kommer den gå dit du hade tänkt dig. Har du en sliten rock som du vill ska gå en lång en Heiser-båge, då kommer den hålla den bågen hela vägen. Har du en ny eller en typ en KC, går den rakt och fejdar. En lite sliten går helt spikrakt liksom genom skogen. Det är så jävla lätt att kasta den, för när du träffar så är det klart. 90 meter genom skogen. Ja, du träffade där du skulle. Du tog rätt disk. Ja, den landade den ska liksom. Det är fantastiskt.
Vet ni bakgrunden till varför det heter rock för? R-O-C, ja, men det är ju,
nej, faktiskt inte. Men det är ju en Pippi liksom.
Ja.
Att de gillar ju Pippis på, på Innova.
Det var Pippi för Pippis.
Mm. Ja, men de gillade ju djur framförallt. Men ja. Sen har det väl blivit ännu mer liksom fågelfan. Mm. Sådär, men gam, det är väl en gam?
Ja, jag tror det.
Ja, precis.
Och vad heter gam på engelska? Inte vet jag, trodde det var rock liksom.
Mm. Jag har dålig koll också, men det är ju någonting som har varit...
True grej, vet du. Men jag tror att det är någon sån där fablisk typ av...
Mm, ja, det kan det vara.
Av sån gam typ.
Men det är lite häftigt så här för oss som ändå liksom har spelat med Innova så extremt länge, Claes. Man känner ju för de här djuren. Jag kommer ihåg att liksom... Det fanns ju delfiner, det fanns en massa coola liksom, djur. Man undrar ju alltid vad som skulle släppas här näst.
Ja, den är väldigt... Det är ju en sån grej med, som jag tycker är väldigt kul med diskarna. Liksom, kulturen kring diskarna och relationen till dem. Att så här, fan, man har gjort så många bra kast med vissa diskar att man har ett band till dem.
Mm.
Och en tillit. Och det tycker jag liksom... Nu är det här produkter av ett företag och så vidare. Men just den här formen liksom... Man skapar ju sig en relation som är för mig viktig. Liksom. När jag ska göra det här kastet så har jag vissa förväntningar liksom, på mig själv och disken, och gör vi det bra ihop så blir det grymt liksom. Det är ju, och så har man så många år bak i tiden när man vet att det här fungerar ju liksom.
Mm.
Och jag tycker liksom att putt och midrange, där är det så här, du kan komma på en lite bättre plast och sova, men i övrigt så är det ju, du kan liksom inte uppfinna det så mycket mer. Drivers längd, jättebra. Jag tar det nyaste liksom. Kommer en destroyer som är värre liksom, jag lär ju spela med den. Men vadå, ska du hitta en disk som går 90 meter rakt, ännu rakare liksom, det går ju bara att kasta rakt liksom.
Mm.
Den går ju redan rakt.
Mm.
Så,
ja, jag håller
det är en kommer rocken i en ännu bättre plast, då är jag intresserad liksom. Men,
alltså jag vet inte, finns det någon bättre plast än DX?
Ja,
alltså just på rockar menar, och sånt tänker jag. Alltså för där är jag ganska... mina rockar ska vara i DX. Så är det.
Ja, jag är sugen på att skaffa någon form av star-plast i rocken liksom. Och jag kan tycka att det finns en poäng i att man inte vill slita in diskar. Utan man vill köpa en disk och så direkt vet man hur den flyger och att den har de egenskaperna, tycker jag är grymt.
Har du, men sen har du provat Nova än?
Det är en
sån overmold från Innova.
Som en aviarputte med en sån gummiflär på.
Ja, nej, det där tar jag inte.
Det första är de tvåfärgade, Anders.
Ja,
nej,
ja.
Men jag vet vilken disk du menar.
Men det är
den
lite
finns
sån
på
innovation.
På Ugglan.
Mm.
Ja, nej, jag... Varför gör man sådär? Nej, jag spelade med faktiskt en snubbe som... En av de snubbarna som frågade mig varför jag inte kastade drivers hade en sån. Han försökte sälja in den till mig. Han var supertrevlig, men... Det blev inget köp, om man säger så. Däremot så tycker jag inte... Aviar-putter som jag använder är jag liksom lite nyfiken på att prova runt lite. För jag tycker att drimmen nu när jag börjar spela igen är lite stor.
Mm.
Hade gärna haft en lite... lite smalare liksom så. Men det kanske blir den där Aviar-extre när
ja, jag tror du ska testa går för taget. Men är det för putter du vill ha den eller för...
Ja,
Aviar 3 tror jag.
Aviar 3.
Den är plattare och lite mindre greppet.
Mm.
Skulle jag tro.
Nej, men jag bara prova på.
Mm.
Yes.
Ja, det finns ju lite att ta i, om man säger så.
Du, det gör ju det.
Det är liksom min hjärna höll på att explodera när jag kom in på Järvas Järva-shoppen och Simon stod där och bara, tjena, ska du köpa en ny bag? Och man bara, alltså det var ju liksom, jag höll ju på att anfall liksom av alla intryck där inne. Det är helt sjukt.
Mm.
Jag var ännu värre när jag kom till Ugglan liksom, och Källström sålde på med halva butiken liksom. Bara skräp. Nej då.
Ja.
Nej då, det var en del bra.
Ja, det var det faktiskt. Du, Jimmy Bean discgolf, förutom armbågen, hur snabbt kom du in i discgolfen efter ett så långt uppehåll?
Nej, jag var ju svingrym direkt faktiskt.
Mm.
På riktigt. På att kasta. Putta, not so much.
Nej, men jag tycker att det gick alltså väldigt fort ändå.
Nej, men tog väl typ 2-3 runder liksom. Men det som var ju liksom att första gången jag kastade kunde jag kasta 9 hål, sen hade det så jävla ont i armen så det gick liksom inte. Och sen så blev det typ 13-14 hål och sen så kunde jag gå en hel runda. Och nu kan jag ju liksom göra 2 runder på en lördag och en runda på en söndag och det funkar. Men det är jobbigt att inte veta ifall det är så nästa vecka också liksom. Och när man har en dålig armdag så mår man ju väldigt dåligt, för då känner man så här, fan det här går ju inte, jag kommer inte få fortsätta med det här liksom. Och det är ju lite grann som att bli dumpad så där, fast man inte vill bli det. Men shit, det är liksom för mig är det som att min främsta liksom, det främsta jag har som spelare är liksom att jag har känsla för spelet och kastandet. Så att det kommer väldigt snabbt. Mm. Och putta är jag dålig på emellanåt för att jag liksom inte har det mentala ännu. Så att så är det väl liksom.
Du, Johan Nordic Discgolf Gerish frågar här, varför tog du en paus från discgolfen?
Ja, jag snackade med honom på NT, han var ju svinkool alltså. Han verkar ju vara en enorm eldsjäl. Eller det märkte jag ju från att pratat med, eller lyssnat på er podd med honom också. Men nej, men det var ju att det inte var kul. Alltså, jag spelade ju typ 7 år med trasig arm liksom. Mm. Det är man fundamentalist som jag är, discgolf fundamentalist då. Eller överhuvudtaget, det jag gör är ju liksom 100% vansinne. Och jag bara, det var inte kul, det är inte kul. Tränade lite när jag flyttade till Stockholm och det är liksom inte kul och inte kunna ge hjärnet. Och musik var mycket roligare. Där kunde man åka till överallt där det fanns el och spela liksom. Typ så.
Mm.
Så det var det. Det var inte roligt längre. Men det, med det sagt så... Jag slutade ju åka på NTs och sånt och större tävlingar med, för att det var ju liksom, då vad skulle jag ju ut i Open, och jag kände liksom att hallå, jag är ju trasig liksom, jag kan inte göra det här ordentligt. Mm. Det är inte värt för mig. Jag gjorde den STGO-tävlingen med dig, Ted och Dacke, när ni drog med mig. Jag hamnade väl lite utanför topp 10 då och var så jävla besviken över det. Och nu i efterhand tänker jag att det är ganska bra på STGO. Men
det är det ju ändå.
Då tyckte jag liksom att det var sämst, verkligen.
Mm. Ja, det är det. Det är...
Så är det när man har... Du är, verkar ju vara en man med... Ja, du är all in.
Ja, ja, absolut. Alltså, ja, absolut. Alltså, jag är liksom, käkar ju discgolf till frukost nu. Och så är det ju liksom. Mm. Och jag har liksom, det finns inga begränsningar egentligen, det är bara den här jävla armbågen som jag ska fixa.
Mm. Det är lite skrämmande för en annan som spelar i samma klass som dig just nu, eller vad säger du, Anders?
Ja.
Ja, men jag har ju inte, jag har liksom inte tänkt att spela i nej, men jag har inte tänkt att spela masterklass i 10 år framöver, utan jag har väl tänkt att göra det kanske 1-2 år och få lite så här. Det är ju väldigt nyttigt att få vara i ledargrupp och alltså det är, jag är ju väldigt långt ifrån vad jag har varit, både mentalt och kastmässigt, så att det är ju en lång jävla resa innan jag borde göra något annat än att gå på Citrus Sundays egentligen. Det är ju bara att man är så jävla peppad så att man åker på de här NT också, men ja.
Nej, men jag tycker du gör helt rätt. Alltså du behöver liksom köta igång lite nu igen. Och få, alltså det är ju det, flowet, att komma tillbaka och få känna liksom att man är där. Alltså det är ju klart att det är bensin liksom.
Och det finns ju vissa saker som man bara måste göra. Alltså liksom jag, Simon då och Joakim och de som jag spelar med i Stockholm, när de så här, jag var med, åkte mest ut och typ snackade med dem och puttade lite och hängde där på Järva och de ville kasta med mig. Alltså jag skakade liksom ett asplöv liksom när jag skulle visa dem när jag skulle kasta. Mm. Stått ner i shoppen och hypat upp mig själv liksom. Och sen så ut och spela med dem så här. De är ju jättefina och ödmjuka, alla de som är där ute liksom. Massa goa gubbar och tjejer liksom som så här, intresserade. Och, men jag är liksom skakig liksom inför dem. Så här. Och det är ju så, alla nya grejer så är ju samma. Så här, bara, äntligen liksom i... Linköping när jag skulle spela med Bygder och de andra liksom riktigt duktiga open, eller säga masterspelarna liksom, jag är livrädd. Men jag har gjort det en gång, bara, det är lugnt, nu kan jag vinna en bra, ha det bra, hej. Och så behöver man fortsätta liksom.
Ja, ja, men det är ju så. Det är ju där jag kommer att stå nu också sen i september när vi ska gå upp liksom. Jag börjar bli lite nervös nu, men det...
Ja, fan, jag hoppas att vi får den lottningen, att vi hamnar i samma grupp.
Ja, ja.
Vi kan mjukstarta den först, för vi har ju Anders, ska du vara med där eller?
Vilket datum var det?
Inte 25-26
september i Falköping.
Vad var det nu då?
Nej, jag ska hålla grillskola 25 september på Lysekil.
Du, om du fick välja grill eller discgolf, vad skulle du välja?
Ja, då väljer jag discgolf.
Nej, det är bra. Det var glasklart.
Ja, men det är ingen snack.
Nej. Mm.
Men jag kommer ju gladligen på söndagen.
Ja, kul. Det är ju för våran klass, jag kollade lite grann på Xing där, så ser det ut som att vi kör ju två runder på söndagen och en på lördagen.
Ja, det ser så ut faktiskt.
Och det har väl med ljuset att göra i sig. Mm.
Jag tror det med.
Yes.
Gå mot mörkare tider.
Gött.
Det finns en väska att bära, Anders. Nej, jag skämtar.
Jag löser det. Jag kan ta två. Inga problem.
Ja, precis. Du bär mina diskar på bröstet och så bär du Ted Dans på ryggen.
Det kommer ju ändå gå i samma grupp, klubb, hela vägen.
Ja, men ledarbollen hela vägen.
100%.
Ja, det är grymt. Den väldigt mycket duktiga spelare som ska vara med på den tävlingen. Alltså. Mm. Byggde Östling och Dunder och Valman och ja, alla de grymmaste liksom, mastergubbarna i 40-an.
Men ni ska till Falköping imorgon, visst?
Mm.
När var senast du var där?
Jag? Mm. Jag har aldrig varit i Falköping.
Aldrig i ditt liv?
Jo, jag har varit där och spelat någon gång, men jag har ju liksom inte spelat flopp där.
Ja. Okej, okay. Ja, jag bara undrar.
Om... Jag har ett litet jobb jag kan kombinera med att träffa Teddan och känna på banan.
Mm, det är bra.
Så jag frågade Bengtsson hur långt det var till mellan han och banan också. Men sen insåg jag att han ska ju till SM. Så att,
ja, just det.
Han får man inte med.
Mm.
Nej.
Mm. Det ser ut att bli lite blött imorgon, Claes, på så du vet.
Mm. Ja, men det är bra träning.
Jo.
Inga ursäkter.
Så är det.
Kul att köra bil också, 9 timmar i regn. Så det går en runda.
Ja, men det är grymt. Men super. Det känns som att vi har nått ganska i hamn, Anders, eller? Vad tror vi?
Mm-mm.
Det finns så mycket att ta av, Claes, att det får bli en återvändare här, kan jag ju säga.
Mm.
Jajamän. Det var jätteroligt. Jajamän. Att få köta loss lite.
Mm. Ja, verkligen.
Vi har en del att ta i IRL sen också.
Oh ja.
Det låter som ett hot.
Sen, Claes, ja. Så vet vi att du får lägga till lite låtar på våra spellista där på Spotify sen.
Mm. Ja, men det ska jag göra. Det behöver bli lite ordning där.
Mm. Det är lite mjukt, eller?
Ja.
Nej. Men tycker det är rätt bra blandning faktiskt.
Jo, men det är jättebra blandning. Jag har massa så här, jag har haft i Sankt Hans lyssnar jag sjukt mycket på musik under rundan och även när jag kastade faktiskt för att det var sånt jäkla ståhej i parken. Mm. Då lyssnar jag på väldigt mycket hiphop faktiskt. Så här, bra liksom studsigt, bra rytmiskt så här, man blir på gott humör.
Mycket Jedi Mind Tricks.
Ja, men mycket sånt. Ni har ganska så här hård New York rap liksom, Vinnie Pass och La Coca Nostra, de är väl inte från New York, men ja, men ja, sånt liksom.
Bra.
Men det är inte bara metal, du kan ta lite annat också.
Ja, men jag säger det blir lite rap life också. Mm.
Det blir grymt. Jag brukar stå för rap life annars, men jag har legat lite soft. Vågat för mycket.
Sen blir det Fear Factor också, Anders, du behöver inte oroa dig så, helvete.
Ja, men grymt. Du, Anders, jag tänkte att du skulle få ta och köra ett litet outro. Vi kör det. Hanna gjorde det så fint nu sist.
Oh.
Så att, men inför det då så säger vi tack för oss då, nu Claes. Och tack så hemskt mycket att du ville vara med och gästa våran podd.
Ja, men tack själva. Tack för att ni köttade så att jag börjar floppa igen. Det är sjukt ändå.
Alltså nöjet är helt på vår sida, kan jag säga.
Ja.
Mm.
Yes.
Vilka tackar vi, Anders?
Vi ska tacka Björn Wennerborg som har gjort våran fina jingle. Vi tackar Oskar Gäster för grafiken. Och vi tackar våra kära Patreons för att ni är med och stöttar oss i våran resa här. Det ploppar in nya hela tiden och det är superroligt.
Mm.
Så att hatten av till er.
Och vi får också börja hypa lite då. Håll undan för the next big thing, säger jag bara. Mer sägs inte.
Det kommer hända grejer. Vi rustar för prylar här, nya grejer. Så att häng med på den resan också.
Gör vi. Men vi hörs väl nästa vecka igen då, om det inte händer någonting annat innan dess. Vi får väl se. Kanske kan bli något annat kul här i helgen. Vi får se lite om vi kan få till någon form av... Jag vågar inte lova någonting här nu, överhuvudtaget. Så ta inte det här på orden. Men får vi till det så kanske vi kan få en liten nyhetsuppdatering ifrån SM. Mm. Om det är så att våran korre på plats hinner med. Eller våran spelande korre, som sagt, Hanna. Det ger sig lite. Vi får se vad tiden blir till för. Men... Yes. Ha, tack då för den här veckan.
Mm, tack så mycket. Ha det fint nu.
Tack.